lyssnar på Spelsnack avsnitt 591 och idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Hej hej.
Och det var allt.
Ja.
Vi var ovanligt få.
Det var vi länge sedan vi bara var tre.
Ja, det gjorde vi faktiskt. Det stämmer helt och hållet. Det var så här, det här håller inte längre. Nu är det slut. Oliver på andra åtaganden. Så därför är inte han med oss idag. Men vi alla har väl semester nu, va?
Nej.
Ja då.
Nej, just det. Okej, Amanda har inte semester än. Förlåt.
Det är alltid trevligt när ens man har koll på om man har semester eller inte.
Ja, men okej, vi har typ semester. Du liksom freebasar lite på min semester. Det känns lite extra semester för att jag har semester. För dig alltså. Ja, okej, kugghjulen började snurra här. Det tar lite lång tid för dem att klicka. Men visst.
Jag bara försökte tänka på vad var det du sa egentligen.
Ja, ja, vem vet, vem vet.
Ja, det är lite oklart. Nej, men alltså, det känns väl, ja, lite ja. Mer som semester för mig när du har semester än om vi båda hade jobbat. Ja,
det kanske inte känns så mycket semester för dig idag heller, med tanke på att du har varit på jobbet.
Ja, det är faktiskt helt sant och jag var där också klockan 6:30 på morgonen och stämplade in. Men det är ganska så kul för att jag brukar ju inte ta bort alla mina gruppträningsklasser under semestern. Jag tror att det kan vara någon enstaka gång där jag liksom behövt ta bort det någon hel vecka till exempel när man har varit utomlands eller liknande. Men överlag så brukar inte jag byta bort mina klasser så mycket. Och en av mina stammisar tycker att det är väldigt roligt att jag liksom har tagit bort då torsdagarna och fredagarna i 4 respektive 3 veckor. Men jag har ju tisdagarna och söndagarna kvar liksom. Så jag har ju hälften av mina klasser kvar som jag kör till vardags. Så han tycker liksom att det är roligt att det är min definition av semester från instruktörsarbetet. Men jag tycker det är så himla kul att instruera. Och hade det varit så att jag skulle iväg någonstans så hade det ju varit en sak. Men jag tycker det är kul att fortsätta och träffa mina deltagare, ha mina klasser. Och jag är ju ändå mycket på gymmet. Du också, Jimmy.
Ja, men jag tycker om att vara ledig.
Ja, det gör jag också.
Inte tillräckligt mycket.
Ja, men jag tycker ju att det är skönt att vara ledig liksom från mitt ordinarie jobb. Och det kommer jag ju vara också. Men jag kommer ju vara ledig väldigt mycket mindre i år med tanke på att jag studerar. Så jag är ju liksom tjänstledig 9 månader. Så jag får ju liksom inte så himla många betalda semesterdagar utifrån de 3 månader jag jobbar.
Mm. Ja, men så kan det vara. Så Adam, har du några så här spelsemesterplaner?
Ja,
kanske är så som inte brukar ha det, jag vet inte.
Jag tänkte faktiskt försöka hinna plöja igenom Rogue Trader, the Warhammer 40K-rollspelet från Owlcat.
Ja. När släpptes det?
Var det förra eller förra året?
Vad för typ av rollspel är det? För det är de också som gör det här The Expanse-rollspelet som ska typ vara Mass Effect. Eller åt det... Mass Effect-hållet. Så vad är detta?
Det är ett CRPG. Så det är ju ish Baldur's Gate-aktigt, turbaserade strider och så. Men det är grid-based så det är inte lika fritt. Till exempel rörelse och sånt. Men det är bra. De gör bra spel även om de är ganska krävande och framförallt tidskrävande. Jag tror inte något av deras spel liksom lätt trillar in under 100 timmar.
Oh Jesus Christ.
Ja, så det är därför jag passar på. Jag har spelat lite över helgen. Men sen så är det, ja, försöka njuta av Steam-decken och Switch 2-an och sen också fortsätta lära mig Linux.
Ja, just det. Du har pillat en del med Linux också.
Ja. Jag har installerat Bassite. Även om vi ska gå igenom det nu eller om vi ska ta det.
Vi kan ta det nu när vi ändå är här.
Ja.
Så vad är Bassite för någonting? Varför Linux kanske först egentligen?
För jag är så jävla trött på Windows och Microsoft. Jag är trött på att de hela tiden tjatar om reklam. Jag är trött på att öppna inställningar och de vill att jag ska skaffa Microsoft 365. Jag är så trött på deras uppdateringar. Jag är Jag är allmänt less. Det är ganska tråkigt. Sen hjälper inte heller att mitt jobb är Windows 11 ju nu i princip. Så jag tänker att jag provar något annat själv. Och då installerar jag Bestsight.
Jag gillar Windows 11 allt mindre och mindre ju mer jag använder det. Och det är liksom inte, för att så här, jag har haft Windows 11 ganska länge på jobbdatorn tidigare. Och där fungerar det ju utmärkt liksom att ha det på en jobbdator, för att vad ska jag göra mer än att typ sitta i Chrome och typ Adobe-programmen, för det är det typ jag har gjort. Men sen när man, Excel, sen när man liksom är hemma då och liksom ska typ, alltså jag skulle bara gå in i fan vad jag skulle göra om det var en så här simpel grej som jag skulle hitta och bara säga att jag måste söka. Jag kan liksom inte hitta det i en meny.
Mm.
Och då var det så här, så bara, nu är jag på svenska här, jag är van med engelska här, vad fan söker jag på? Du vet, liksom bara den grejen. Och så bara, varför kan jag inte bara få, här i mina program, här öppnar jag allting, här hittar jag allting, utan det är liksom så här. Och det kommer väl bara bli värre med Copilot och skit, snart får man väl liksom inte ens, man ska säga, säg till Copilot vad du vill göra, och man bara, nej.
Mm. Öppna Copilot.
Det finns ju en jättefin Copilot-knapp i anteckningsappen ju.
What?
Ja då.
Varför skulle man vilja ha Copilot i... okej, du kan typa så här, nu kan du lyssna av min mikrofon och ta anteckningar åt mig? Eller något sånt.
Ingen aning, alltså det är en separat, alltså det är en knapp specifikt för... Vi, på jobbet har vi Copilot-licens, alltså, för beta-testa. Men i den licensen är inte anteckningar med, så jag har ingen jävla aning vad den gör.
Det är som att man har en modern diktafon.
Ja. Det är många, alltså vi har ju på jobbet, så har vi webbinar via Microsoft Teams.
Mm.
Och där är det ju flera stycken som liksom loggar in också med någon så här AI-anteckningsgrej.
Ja.
Som ska liksom ta anteckningar.
Det är den enda Copilot-funktionen jag har sett som man faktiskt kan tänka mig använda.
Alltså den är helt okej, men samtidigt så...
Den är inte jättebra på svenska.
Nej, precis. Och jag har ju typ suttit och för vissa webbinar som vi har ju dem på svenska mestadels, och då ska vi försöka texta dem på engelska sen. Och då är det bra att liksom ta ut liksom en transkribering från Teams som den gör automatiskt, men det är mycket fel alltså. Sen så får man ju titta samtidigt på filmen och så här, det här låter konstigt, så vad är det som egentligen sa det så här liksom. Så att visst, det underlättar en del, men jag är så trött på alla AI-grejer alltså.
Ja, så efter allt stök och sånt från Microsoft, så jag köpte en extra SSD, så jag har dual bootat Bestsight. Och Bestsight är ungefär som SteamOS, fast det har lite mer konkreta desktop-saker för min stationära dator. Det är lite mer moget för det.
Så Bestsight är liksom då typ en version av Linux typ, eller ett operativsystem byggt på Linux.
Ja, alltså det är, först och främst, det är baserat på Fedora, som är en distro.
Okej.
Okay. Och en distro är i princip en version av Linux.
Okej. Ja. Det var verkligen så här, det sa två ord som man bara såhär, är det Bungie som har skrivit de här grejerna eller vad?
Nej, men Fedora, och den använder, jag valde att använda, ja, först och främst skrivbord, för att det är fortfarande en stationär dator och inte en bärbar maskin som Steam Deck eller sånt. Och den kör KDE Plasma som skrivbordsmiljö, som är ganska avancerat, men det är fortfarande liksom hyfsat logiskt om man är van att arbeta i Windows-liknande miljö.
Mm.
Jag tänkte till och med idag att det finns tile snapping för olika program och sånt, ungefär som Windows 11 har. Jag bara, det är den enda saken jag tycker om med Windows 11, så den är ju klar med helt utan det också.
Det är utan tvekan det bästa med Windows 11. Det är det här att men jag vill ha de här fönstren på de här platserna. Det är liksom, det är det jag gör bra. Resten är ganska blä.
Mm. Så jag installerade det torsdags förra veckan och använt det för det mesta. Jag skulle säga att 85% av tiden jag har spelat så har jag gjort det på Linux då. Och det har fungerat överraskande bra. Även om vissa saker kanske inte är så enkelt som man har hoppats. Så att säga.
Vad för typ av problem har du sett på då?
Jag har ju en hyfsat någorlunda fläskig dator. Det är ett 9070 XT-grafikkort från AMD och så. Mm. Om det kör i extrema framerates, eller väldigt höga framerates, så kan det låta lite coil whine och sånt. Och en sak, så i Windows, då bara hade jag gått in i AMDs mjukvara och satt en frame cap på det. bara begränsat till bilduppdateringen via drivrutinerna. Men ja, det är inte en sak rakt av på Linux. Om man inte har typ en särskild mjukvara för. Och det är det jag håller på att leta efter. Okej, var kan jag ha som profil inställt för per spel? För vissa spel körs väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och då hör man från datorn. Det är bara... Jag bara, okej. Okay, det går lite för bra.
Så det låter som en, så här, låter som en gammal dator med andra ord.
Ja, och det är ofta när det körs liksom höga volter genom... grafikkorten och sånt. Och det är vanligare och vanligare idag. Men, och sen är det inte alla spel som fungerar perfekt.
Nej.
Och då får man experimentera med olika versioner av Proton. Vet du vad Proton är?
Ja, men det är väl vissa olika versioner av själva OS-et, va?
Nå.
Typ. Eller
Proton är ett gränssnitt som översätter DirectX från Windows till bland annat Vulkan, som är en API. Så den översätter i princip språket och det är en version av Wine.
Jag tänker att det är bättre om jag säger till om jag vet vad det är när det gäller någonting, förutsatt att jag inte fattar.
Nej, men jag vet ju att på SteamOS så finns det olika Proton-versioner också som man installerar. Och jag vet att den installerar ju aldrig liksom den senaste. Utan det finns typ någon form av testmiljö först som man kan ladda ner om man vill.
Eller som man kan välja. Och sen när man kör som jag, som inte har alla spel på Steam, till exempel Good Old Games, då får man installera Heroic Launcher. Och då får man ladda ner till exempel GE Proton, som är en annan version av Proton som också kan vara lite mer avancerad. Men det fungerar bättre eller sämre med vissa olika spel och sånt. Så det är ibland det man får testa sig fram. Jag har inte fått Cyberpunk att fungera superduper bra. Men på PC och Windows så har jag ändå till exempel att jag kan använda OptiScaler för att injekta FSR4 och sånt i det. Så vissa spel fortsätter jag köra på Windows än så länge. Men de flesta spelen körs väldigt, väldigt bra. Jag har spelat Jedi Survivor liksom på maxinställningar och det körs liksom bra än så länge när jag kör. Även med Ray Tracing och så igång, och det är ju liksom katastrof på många plattformar.
Men är det som då gör typ att vissa spel på Steam-decken inte är optimerade för Steam-deck, eller de kan inte verifiera att det spelet kommer köras bra på Steam-deck på grund av att det är problem med Proton-grejer?
Dels det, och sen också har det med Steam-inputs att göra. Vissa spel fungerar inte alls bra med kontroller till exempel och sånt, och Nej, då går det automatiskt in. Ja. Men ofta brukar man basera på hur väl det presterar i Proton.
Ja. Att jag kommer ihåg att en av de första spelen jag testade på Steam-decken var ju FTL. Och den har ju liksom inga kontrollinput, utan du måste ju sätta in allt själv. Och det var ju kanske inte det typ bästa spel att börja med när man var ny på Steam-decken då.
Nej.
Men annars är det väldigt lätt att mappa om på Steam-deck. Alltså det är... Jag körde till exempel första jag körde expansionen till Half-Life 1 på Steam Deck. Och de har ju liksom inga kontroller, inputs eller någonting sånt, så man fick ju liksom testa sen och mappa om helt själv liksom. Och såklart ingen aim assist, vilket var skitjobbigt.
Men det är någonting de har lagt till sen dess. De har lagt till det med när det var den här års 25-årsjubileet. Då la de till det.
Ja, men det är bra. Jag spelade ju dock samma år som Steam Decken släpptes. Och körde igenom det där. Så det var lite, men alltså på IC. Och sen så, visst, det finns ju massa olika inputs på Steam Decken också. Du kan, alltså till exempel de här trackpadsen är ju ändå relativt bra.
Ja, ja.
Men det är bara att du blir inte alls lika precis som med mus, för att liksom, så fort du lyfter tummen från en trackpad så drar du ju med dig siktet. Medan en mus kan du ju bara släppa och den ligger liksom kvar. Och sen kan man även använda gyrot, vilket kan vara väldigt bra. Så ibland hade jag liksom, jag siktade med stickan och sen justerade man lite med gyrot. Så brukar det funka ganska bra. Men jag körde också på easy bara för att det skulle liksom jämna ut sig.
Där.
Och jag spelade inte Half-Life Steven direkt.
Nej. Och sen... Men överlag, men det har fungerat bra, och kontrollstödet har fungerat överraskande bra också. Till exempel min 8-bit Do Ultimate 3 mode har inget officiellt Linux-stöd.
Nej.
Men Bassite kommer med mjukvara så att det ändå fungerar som X-input, även med trådlöst med stickan och så.
Jag har funderat på att köpa en 8-bit Do-kontroller till Steam-decken specifikt. Men jag har bara liksom inte tagit tummen ur öven och gjort det.
Mm, men de är bra. Och de har uppdaterat Linux, officiellt Linux-stöd för 2C tror jag. Ja. Några modeller har fått det.
Mm. Vi får se. Men just nu kör jag med min Astrobot DualSense-controller. Har jag gjort.
Mm.
Som fungerar väldigt bra. Sen så, visst, Xbox-kontrollen fungerar också bra såklart. Men, det,
ja.
Men typ när jag sitter och spelar Pokémon på emulator, då är ju DualSense bättre för att man för styrkorset är bättre att använda.
Mm.
Än för att alltså, spela spel med styrkorset på Xbox som primär liksom, styrmetod är ju inte speciellt kul.
Nej. Och jag har också en stor del av tiden här jag har försökt leka med, så vilka program vi använder och sånt. Och många av de programmen jag brukar använda som Discord för att prata med er här. Mm. Och Audacity fanns native. Så jag bara installerade dem och har kört. Och sen har jag Firefox kört nu. Och det fungerar okej. Importerat all data jag hade från Chrome och sånt.
Mm, du kör inte Brave?
Nej. Ja, men det är mest för att jag inte är kunnig nog om Brave. Jag bara använt Brave en gång och det var på Steam-decken för att den hade svårt att verifiera mitt PlayStation-konto i Firefox när jag skulle aktivera den här trådlösa stream-grejen. Så ja.
Mm. Jag vill ju byta över typ använda Brave nästan exklusivt, men just nu håller jag på att arbeta ner mina Chrome-tabbar som jag har uppe så här skitlänge och bara så att jag måste ta bort allt om.
Det är nästan lika många som i min pappas telefon.
Ja, men jag är helt hopplös när det kommer till flikar. Alltså när jag började på nya jobbet i december så var jag såhär, gud vad skönt, bara börja om från noll liksom i Chrome. Och sen så typ, nu är det lika illa som det. För det är bara, men den här fliken ska spara för det här måste sitta och göra sen. Ja.
Men har du liksom fästa flikar?
Fästa flikar.
Ja, alltså har du fäst flikar? Eller har du liksom bara flikar som du liksom tar upp och klickar ner? Jag har ju till exempel min mail. Jag har loading till exempel. Alltså de är liksom fästa.
Alltså de är alltid
så att de autostartar. Okej.
Okay. De finns alltid. Jag har liksom 5-6 stycken sådana som är fästa. Det är samma sak på jobbdatorn. Men jag brukar ju ofta liksom stänga ner de andra kontinuerligt när jag jobbar, för jag gillar att ha det så rent som möjligt. Ja. Jag håller på att få fnatt ibland i mobilen om jag liksom har så här 10-12 flikar.
Ja, okay, just nu har jag 40 flikar i Safari.
Why?
Ja, men det är så här, vissa grejer, men det här ska jag köpa sen när pengarna tillåter att jag kan köpa det här.
Men sån har jag också uppe.
Jo, men alltså det är så att jag vill inte att det ska vara ett beständigt bokmärke heller. Det är liksom så att
ta bort det sen då!
Ja, men det kommer jag glömma bort. Så att det är liksom bokmärken är bara till för så här, det här vet jag att det är tid jag kan återkomma till. Men det här kan typ vara, men det här behöver jag kolla på priset, här behöver jag kolla på det här.
Alla mina webbläsare, de autostartar på, om de inte är på mobil, för då kommer de alltid ihåg det man har haft igång. Men liksom på datorer, då är det alltid liksom min valda sökmotor och så har jag bokmärken. Så jag startar alltid så lite som möjligt.
Jag har den här. Fortsätt där du slutade.
Åh gud.
Precis. Och då var 47 flikar.
Jajamän.
Jag har säkert berättat det här i podcasten tidigare. Men pappa skulle ju visa mig en video. Från någon form av liksom musik-DVD eller någonting. Och det har lagts upp på nätet och sådär. Han bara, jag hittar inte den igen. Jag vet inte var den är för någonstans. Jag hade den uppe nyss. Dumma telefon, alltså det var liksom lite på det sättet att han tyckte att telefonen var taskig för att den här saken som han skulle visa mig då var borta. Men det visade ju sig att han hade, och jag skojar inte, för det var exakt vad som stod, 198 flikar uppe samtidigt.
Mm.
Så jag fick liksom radera alla de här flikarna åt honom för att han visste liksom typ inte vad en flik var. Och han visste liksom inte riktigt heller hur han skulle ta bort dem, tydligen. I och med att han liksom bara fyller på och fyller på och fyller på. Så den här grejen som han skulle visa mig, den var ju allra längst ner. Och det var ju det som var då problemet, att den 198:e fliken var ju längst ner på botten. Men han upptäckte ju lite senare också att telefonen går faktiskt lite snabbare nu. Bara så här, det menar du inte?
Mitt förra jobb, då var det många kunder som kom in och i Chrome på Android. Så den lilla knappen man tar för att öppna flikar, den brukar skriva typ det finns tre flikar uppe eller något sånt. Men när det är för många så är det bara en sån här jävla smiley-ikon. Ja. Bara, rensa.
Jag kommer ihåg när flikar kom. Mm. Alltså det var liksom en jag vet inte om typ Firefox var först med flikar eller någonting sånt.
Kommer jag inte ihåg.
Jag tror faktiskt det låter bekant.
Ja, jag tror det, för att jag körde ju Internet Explorer när man började ut på internet, för att ja, man vet inte bättre. Och då kommer jag ihåg, då hade man liksom så här, varje liksom sida du var inne på som du liksom var uppe, då var det liksom ett nytt fönster. Så jag hade brukat så här, på Nintendo-forumet så var alltid två fönster upp på Nintendo-forumet. Och en var i så här, diverse fliken, eller ja, diverse, och den andra var liksom på de andra ställena. Och sen så bytte man till Firefox, för att Internet Explorer var ju då inte bra. Och Firefox var så inrättet, och då var de här flikarna och man var så här, wow, vilken grej typ.
Ja, men det kändes ju typ revolutionerande då.
Sen anledningen till att jag bytte till Chrome sen var för att Firefox kom med någon uppdatering så gjorde den webbläsaren mycket sämre och mycket långsammare.
Jag skulle precis säga det. Jag använde också Firefox ganska så mycket där ett tag och prioriterade den ofta framför till exempel Safari på skolans datorer, för att den skolan som jag gick på, den hade Mac-datorer. Och då fick jag liksom lära mig om allt som jag visste. Och sedan typ om jag skulle sitta i Photoshop hemma, då var jag tvungen att lära om allting igen. Liksom när jag skulle tillbaka till Windows med alla kortkommandon och sånt. Men då satt jag ju mycket i Firefox först, men den var ju helt hopplös där ett tag. Det var så himla långsamt.
Jag kör Firefox nu och jag har även bytt till det på telefonen, för då synkar de flikar och data och sånt mellan varandra.
Det är fint.
Ja, men det är mest jag vill testa liksom köra så mycket open source som möjligt och se hur det går. Än så länge hyfsat nöjd. Vissa saker driver mig till vansinne. Jag har försökt kolla OBS-inställningar och jag bara, varför i hela friden syns inte AMDs hårdvaru AV1 encoders? Varför syns de inte i listan? Det sysslar jag med i princip fram tills jag kopplar upp mig här. Jag bara, jag vill bara få det att funka. Och vissa små saker har jag liksom fått tweaka för att få igång. Men överlag så är det mycket bättre än jag trodde, faktiskt. Min närmsta erfarenhet har ju liksom varit Steam OS. Och det har liksom bara varit på den maskinen. Och det är väldigt få avancerade saker man gör.
Ja, sen, men det är ändå så här typ... Alltså alla som håller på med så här Steam OS-grejer, de kan ju Linux. Och när de skriver sina inställningar så de inte gjorde för någon nybörjare. Och man bara...
Nej.
Aha, de gjorde för dem själva.
Ja, och så skriver man i det här jäkla strängen som man skriver, för att när jag skulle få liksom typ Game Pass och streaming från Xbox och sånt att fungera innan den här appen som man kan köpa på Steam hade kommit. Då var alltså, det var så mycket trial and error, och jag var så här, jag vet inte var jag skriver fel någonstans eller om det är något tecken, och du vet, och så försöker man kolla runt och de, men det här ska vara enkelt. Man sa, ja men jag fattar inte, även om jag lyckades till slut.
Jag använder terminalen lite. Jag försöker använda den så lite som möjligt.
Ja, nej, men det är liksom jobbigt. Men det är ändå, alltså, typ en av mina favoritgrejer med Steam-decken, jag har ju den här, det kallas Sync Thing, för att länka mellan liksom min stationära dator och Steam. När man ska typ flytta över filer och sånt, och det är så jävla enkelt. Man bara stoppar in i mappen på datorn, och så här, nu folk som sitter mycket datorer, så här molnlager och de bara, men Jimmy, en jävla dumsnitt, jag har gått och gör hur länge som helst, men det är så jävla skönt att bara flytta över dem, så man poop, du vet, så bara så dyker upp i Steam-veckan, så att det är nice.
Ja, men sen också lyssnare, ni ska också ha koll på att han har en iPhone låter han inte göra många sådana roliga saker.
Ja, nej, men så är det. Så
alltså, att enkelt dela filer är ganska främmande för sånt folk.
Hallå. Nej, men det var liksom bara så nice, för att man är så... Jag tänker fortfarande så att dela filer, då liksom kopplar du in någonting i datorn och så för över med en sladd liksom. Det är liksom, det är så jag tänker på det när man ska föra över filer. Men man vet att såklart att, herregud, man använder ju molnlagring till allting. Alltså vi använder ju liksom Google Drive till exempel när vi ska dela filer. För podden till exempel, så att det är liksom inte konstigt, men just det att liksom föra över liksom med enheten man har i hemmet, tycker jag ändå är rätt så coolt. Ja, men kul ändå att hålla på lite med Linux också där, och att man har en expert i podden sen vi alla överger Windows.
Ja, det kommer att dröja innan jag är
ja, expert. Du är mer expert än någon annan här.
Och jag är alltid efter alla andra, så jag kommer att hänga på det tåget 3 år efter alla andra.
Amanda kommer säga Linux, 3 frågetecken när vi har hållit på med det i 10 år.
Ja, men det ska bli spännande att se hur det här rör sig inom de kommande åren. Särskilt också, jag såg den, inte den videon förrän så idag, men jag vet att den kom. Men till exempel PewDiePie gjorde ju en Linux-video. Han var väldigt entusiastisk och positiv till det.
Ja.
Och det är en video som har fått över 6 miljoner views.
Jag ska också vilja ha så mycket pengar att jag bara bestämmer sig. Nej, men nu ska jag lära mig det här och jag behöver inte göra så mycket mer än det här för att jag tjänar pengar på allt.
Men jag, helt ärligt, jag vill köpa en laptop. Typ en Lenovo-laptop med en AMD-processor och sånt. Och sen installera Fedora med plasma på den. För jag tycker det är en ganska trevlig upplevelse. Så det är faktiskt någonting jag vill göra om jag, när jag känner att jag har en anledning att ha en laptop igen.
Mm.
Så det är kul.
Okunniga jag får ju bara en bild med laptop med en hatt på.
Ja,
ja precis.
Ja, man öppnar den och bara, milady.
Ja, precis. Amanda, vad har du för planer på din semester spelmässigt?
Jag hoppas ju att kunna ta igen lite av det som jag har åsidosatt under våren. Det är ju lite pinsamt faktiskt hur mycket spel som jag har påbörjat och inte avslutat. Och ni vet ju att, alltså nu är inte det ett nyårslöfte på det sättet, men när jag börjar ett nytt spelår så är alltid min intention att spela klart det jag påbörjar innan jag hoppar in i någonting annat. Sen så kan det vara så att man får liksom ett recensionsspel till exempel och då känner man så att jag måste ju prioritera det naturligtvis. Kan jag hoppa tillbaka till det andra spelet? Det har blivit för mycket hattande, för mycket jag påbörjat. Det är liksom Clair Obscur, Expedition 33. Det är Doom the Dark Ages till exempel. Vi har The Altar som jag har påbörjat för ett tag sedan som jag tyckte verkade så otroligt spännande. Det är verkligen jätteintressant på alla sätt och vis. Har inte spelat så mycket som jag har velat på det alls. Och sen så Two Point Museum är jag inte helt klar med heller. Det är väl i och för sig relativt långt från att bli klar med. Jag har väl spelat en 30 timmar eller någonting ändå. Men nu kommer ju en expansion till det till exempel. Vad har jag mer påbörjat, Jimmy? Det är fler spel.
Jag vet inte. Jag vet bara din trio-rotation.
Ja, jo, jag vet.
Amanda liksom
Rematch, till, Call of Duty, Black Ops 6 och Balatro.
Ja. Amanda liksom lagt till så här, ett spel till hennes Balatro-kod-spelande. Nu är det också Rematch där.
Just det. Men jag är ju också fortfarande inne i Date Everything. Mm. Men jag är inte helt klar med det. Men ja, det har väl blivit det fjärde spelet just nu i rotationen antar jag. Men förhoppningsvis så ska jag börja beta av de här spelen under semestern. Sen så kommer ju ganska så mycket spel nu under sommaren, både i juli och augusti.
Donkey Kong kommer ju nästa vecka. Och ja. Den finns en expansion till Robocop.
Är inte Donkey Kong den här veckan redan?
Just det, det är måndag. Just det, just det, just
det.
Det
släpps på fredag, gör inte
det? Jag råkar tänka att det fortfarande är helg för att jag är ledig.
Och sen kommer ju The King is Watching nästa vecka som jag är väldigt spänd på. Det är ju i mitt huvud lite mer åt The Last Spell som jag älskade. Det här strategispelet. Det här är också roguelite, om jag har tolkat situationen rätt. Och det kommer vara på det sättet att man har liksom resurser och trupper och liknande, men de kan bara vara aktiva när man tittar på dem. Så det man har i sitt synfält, det är aktivt för tillfället, men det andra är inaktivt. Jag tycker det låter som en väldigt spännande mekanik faktiskt. Så jag hoppas verkligen på att, alltså dels att det kommer ge mig mycket poäng i Fantasy Critic. Det var ju ingen annan som var ens i närheten av att försöka norpa det från mig. Men sen så alltså för egen vinning också, att spela ett trevligt spel, det gillar man ju. Sen så kommer ju Sword of the Sea som jag vill spela, Shinobi Art of Vengeance. Det är lite mindre spel, men det är också sånt som jag känner mig spänd inför. Mafia the Old Country tycker jag också liksom ser lite halvspännande ut och jag vill gärna testa det. Jag har inte spelat något maffiaspel tidigare. Så det finns mycket för mig att spela och det är mycket som jag behöver beta av. Och sen så finns det hela tiden en liten del av mig som känner så här att skönt hade varit att bara starta så här Grindstone eller någonting från början igen. Jag vet att det är jättekorkat, jag kommer inte göra det. Även att, jag ska erkänna, jag kollade om det gick att ladda ner det separat på mobilen idag. Men man måste fortfarande ha Apple Arcade. Men ja, det räddade väl mig antar jag.
Ja, om det är någonting man ska ge Microsoft Game Pass, det är det att de inte har hindrat liksom från att du kan köpa spelen utanför Game Pass.
Ja, det är dumt.
Precis, och jag tror att vi har liksom pratat om det här ända sedan typ 2018 eller någonting sånt, att det är så att, ja, men första, alltså, när första spelet som är Game Pass Exit kommer, då är det liksom downhill. Mm.
Ja, men jag gillar inte riktigt det. Alltså, att jag vill ta kunna... sån spel som Sayonara Wild Hearts till exempel, innan det kom på konsol, fanns ju bara på Apple Arcade.
Mm. Just det. Ready or Not släpps ju till konsol imorgon också. Det är jag nyfiken på.
Vilket är det?
Är det, för något?
Det är en andlig uppföljare till SWAT-spelen. Du vet, SWAT 4 och det. Så man är, ja, en SWAT-insatsstyrka, så går man in och försöker arrestera eller skjuta bad guys.
Ja, ah, okej.
Okay. Sen så kommer ju expansionen till Destiny 2 imorgon också, som du har counterpickat, Adam. Vad har du att säga till ditt försvar?
Att jag hoppas att alla hatar det, men att jag har kul med det, för jag är sugen på att köpa det själv.
Det var ungefär så jag trodde att du resonerade. Din skunk.
Jag tror ju också att det ligger någonting i det, att det är en liten expansion. Det kanske inte är folk som recenserar det.
Fast jag tror ändå att ett så stort spel får mycket mer uppmärksamhet. Jag hade ju väldigt otur med till exempel Dave the Diver och Ichiban's Holiday. Mm. Jag var jättesugen på att faktiskt plocka Two Point Museum-expansionen som nu kommer i dagarna här. Jag tror att det är om 3 dagar eller något sånt. Men där tycker jag också att det är lite för riskabelt. Det ska dock tilläggas att Two Point Campus, jag tror att det var rymdexpansionen, fick jättehöga poäng. Mm. Så det kan ju fortfarande hända. Men Ichiban's Holiday till exempel, det var ju så en liten expansion, och det jag har läst från folk som har spelat det, har de liksom tyckt att, ja, men det var typ en fis i rymden, alltså storleksmässigt och vad det gav. Och det är liksom väldigt synd, för att grundspelet fick ju mycket poäng. Men jag hoppas ju att du har fel, Adam.
Alltså, jag tycker om Destiny 2. Tyvärr. Jag har en hatkärlek till det. Så jag vill ju spela det. Det är också lite billigare i år för att det är en mindre expansion. Men Bungie, så vi får se liksom hur det går med det.
Jag blir ju nervös.
Mm. Mm. Ja, jag draftade ett spel också som släpps
idag?
Imorgon.
Ja, imorgon är det, just
imorgon,
det.
Eller ja, igår, för er som lyssnar på onsdag, som heter Eriksholm The Stolen Dream, som är svenskutvecklat. Så det är ett top-down stealth-spel typ, eller isometrisk vy. Med ett tältspel som ska vara, och det var enbart jag såg att folk har testat demot och sa att det här är skitbra, så att det har inte gett jättehöga poäng, men jag var lite rädd på att det ska hamna på minus där.
Men
det
ganska så höga poäng.
Ja, men det låg på 83 först och nu ligger det på 79, så att det, jag hoppas att det kanske kan klättra lite, men det är också sugen på att spela, för det, ja, men det brukar ofta vara med tältspel.
Det brukar ofta vara så att spelen i början hoppar upp och ner lite grann. Ta Blueprints till exempel, som är det spel som jag har fått högst poäng för i år, det låg ju på 92 från början och var årets högst rankade spel vid det tillfället, tror jag.
Mm.
Eller 93 till och med kanske det var.
Mm.
När
det låg som högst. Det låg rätt så bra, ja.
Jag har förbokat Robocop Rogue City Unfinished Business. Men det kom ju samtidigt som Donkey Kong, så jag bara,
ja, svårt att välja vem man ska börja med där.
Alltså, Robocop är antagligen kortare.
Ja, Cop versus Kong.
Så är det ju.
Och så ska jag ju till Göteborg och alltså på Oliver. Mm. Så det är ju lättare att ta med sig Donkey Kong.
Och oss.
Ja, jag ser riktigt att ta med oss också. Ja. Precis, vi är med ju efter.
Hälsa på oss, menar jag, såklart.
Ja, hälsa på och sen stycka er och ta med er i sopsäcken.
Ja, precis.
Vi gillar jag inte.
Jag ser väldigt mycket fram emot Donkey Kong. Jag bokar faktiskt den Amiibo-figuren också.
Ja, så det gjorde du?
Ja, men det är så att jag tycker att nya designen på Donkey Kong är verkligen awesome. Så att jag bara, ja, men den Amiibon kan man ha.
Jag såg något rykte om att det har blivit bekräftat att Donkey Kong ska få en egen film.
Ja, det var i alla fall någon trademark som hade lagts. Så att, och det är många som har misstänkt det, att det ska komma någon Donkey Kong-film.
Ja. En till film med antal Seth Rogen igen som Donkey Kong.
Ja, det ska jag definitivt tro. Om det fortfarande är, det är väl samma studio som animerar filmen. Illumination, va?
Jag måste bara säga en sak som vi glömde att prata om när vi var inne på Fantasy Critic och liksom hade det som huvudtemat i ett avsnitt för ett kort tag sedan. Jag var på väg in på det, men jag sa det aldrig. I och med att jag och Adam har ju liksom en väldigt tät fade. Jag har 86, han har 85. Men jag hade ju väldigt otur med Lost Records Bloom and Rage. För att det låg ju liksom konsekvent på 75, 76 någonstans där. Men grejen var att de gjorde en ny, om vi säger kollektiv sida för båda delarna. Så jag tappade helt plötsligt 6 poäng. Eller 5 poäng beroende på var den låg på det. Så det var därför vi helt plötsligt låg så himla mycket tätare. Också än vad vi gjorde tidigare. Nu är det ju liksom förmodligen vi som slåss mest om andra platsen. Mm. Jag ska inte utesluta Oliver helt ännu.
Det finns ju gott om plats att ta första platsen fortfarande. Bara för att jag leder nu betyder inte det att det kommer bli så sen.
Käften med dig.
Även om jag såklart vill ju vinna. Men alltså det, jag kan inte säga så här att jag tror att vid det här läget förra året låg jag nog betydligt högre upp.
Alltså jag vet inte. Jag var mycket närmare dig. Men det var nog också för att jag hade haft mycket fler spel som hade släppts vid det laget. Mm. Och jag hade liksom inte haft någon otur med något spel heller vid den tidpunkten. Förutom möjligtvis att jag fick 11 minus för det senaste Hellblade-spelet. Men alltså, du ligger ju nästan 50 poäng före just nu.
Ja, men man vet aldrig. Det är liksom,
alltså, saker kan ju naturligtvis hända. Jag ville bara liksom påpeka att vi har liksom en väldigt tät kamp. Och det kändes väldigt snopet när jag helt plötsligt förlorade så många poäng från ingenstans. Jag trodde först att det blivit något fel på sidan.
Mm.
Det var ju lite snopet också i och med att det låg ju kvar så länge.
Mm.
Så det här hände ju liksom men typ 1,5-2 månader. Det måste vara 2 månader efter andra delen i spelet hade släppts. Så det var ju extra surt också att det liksom kom från ingenstans där och bara slog undan benen på mig. Så jag var bara tvungen att ägga av mig lite för jag blev lite ledsen.
Mm.
Men jag är fortfarande lite besviken över den biten. För nu är det liksom på 70. Jag har exakt 0 poäng för det spelet. Snyft.
Mm. Ja, jag har lite samma taktik som dig här. Att jag försöker avsluta spel som jag påbörjat under våren.
Ja, jo tack. Du har ju börjat plöja.
Ja, men jag hade ju kommit långt.
Du tar
långt.
Din semester på allvar.
Ja, precis. Jag hade ju kommit långt i flera spel. Liksom, och att det har liksom, kommit andra spel. Och sen så, ja men det här spelet måste jag spela för att det är recensionsuppdrag. Eller att något spel släpps nytt som man vill spela på en gång. Och då kör man det istället. Så att det första jag tog tag i, det var... Och det här är liksom spela från och till sen det släpptes i maj, april. Och det är ju Pipistrello and the Cursed Yo-Yo. Som är liksom ett... top-down, Metroidvania slash Zelda-liknande spel.
Är det en råtta?
Nej, det är typ någon form av fladdermus man spelar.
Ful är den?
Ja, skitful. Alltså så det här spelet är utvecklat av samma tid som gjorde Dodgeball Academia, som jag vet inte om det är så många som vet om.
Som du inte gillade?
Nej, det gillade jag inte jättemycket. Nej. För det var så himla... Alltså, det är ganska kul med en liksom, så att men här är ett sportspel där du spelar dodgeball. Liksom. Problemet var ju det att det enda du gjorde var att spela dodgeball och det teamet älskar att skriva mycket dialog i sina spel. Vilket gör också att det är väldigt snackigt och det är liksom inte speciellt kul heller utan det är bara så att nu jävlar det bara massa dialog. Och det här spelet lider lite av samma sak, att det är jävligt snackigt mellan varven.
Det är långt.
Ja, det tog mig nog strax över 20 timmar att klara ut, tror jag. Men spelmässigt är det fortfarande bra. Så det har ju mycket mera på gång än vad Dodgeball Academia hade. Utan det här är ju verkligen så att du har en stor, liksom en öppen värld som är en stad egentligen. Där det finns liksom olika dungeons, typ tempel som i Zelda. Och sen så har du den här jojon då som har massor, liksom du lär dig nya moves under spelets gång som du sen liksom... Från att den är ganska simpel i början till att du i princip kan liksom joja på fiender för att liksom slå dem. Till att du liksom kan använda den som plattform och hoppa på den och liksom bara åka över vattendrag. Alltså den liksom, de bygger verkligen på den mekaniken väldigt bra och det är liksom spelets starkaste del då. För typ, jag vet när vi spelar när jag spelade Bionic Bay tidigare i våras så pratade jag om liksom att det hade fått väldigt höga betyg i det spelet. Och då pratade liksom att visst, det är nya idéer för varje bana, men de gifter inte ihop hela paketet mot slutet, utan det är så att här är en ny grej som man får spela lite med och sen så kommer nästa nya grej. Medan här är det verkligen så att du blir introducerad av nya saker, vilket gör att du kan liksom komma runt på den här, i den här staden på ett helt annat sätt. Och du kan liksom säga att här visste inte jag att jag kunde komma förut, och nu för att jag har den här förmågan och kan komma liksom vidare där. Så på det sättet är det väldigt, väldigt bra. Men ja, ett problem jag har egentligen, det här är egentligen så mycket som spelsproblem, som att Xbox Elite-kontrollen har så jävla tunga spakar, för att spelet är väldigt känsligt. Liksom beroende på vilket håll du står åt. För att du har ju liksom, du kan ju bara spela enligt liksom fyra håll då, så det är upp, ner, höger eller vänster, så du har ingen diagonala attack eller någonting sånt. Och det gör så att om, när stickan är så pass tung så att när man släpper den och ska slå någon, så kan det hända att gubben liksom vänder sig om och slår åt fel håll, och det är liksom väldigt frustrerande. För att spelet är inte jättelätt alla gånger. Och man får ofta möta väldigt... Ja, men det är lite av en skill issue, det ska jag säga. För att det är ganska mycket fiender emellanåt, och sen så ska du då försöka ha den här jojon och döda dem med. Och det är faktiskt en ganska kul grej i striden, just det, för att den här jojon då, att om det är liksom typ sneväggar kan vi kalla dem, så kan du också liksom, den jojon kan bouncea och bli ännu längre liksom. Och du kan liksom träffa fiender som är mycket längre bort genom att liksom bouncea jojon mot de här olika väggarna då. Så att det är en ganska kul grej. Och sen har den också den här grejen med att du får ju, ja, men typ som det där Hollow Knight och sånt, du har liksom så här olika nålar så du kan få dig och göra att du liksom får helt andra förmågor, att du blir starkare eller någonting sånt. Och genom att, och så uppgraderar du, har också skillträ som kan uppgradera dig. Och det gör du genom att du köper uppgraderingen, och sen måste du betala tillbaka lånet för att faktiskt kunna ha liksom dess fulla potential. Så säg att jag liksom tar en jag köper en förmåga som, ja, men den ska göra så att mina attacker blir starkare helt enkelt. Och den kostar typ, lånet kostar 1300 kronor. Och när jag tar det lånet då, så kanske jag säger, ja, men nu försvinner två av dina hjärtan då som någon som hälsa, och sen så är dina attacker lite svagare. Och då blir hälften av alla pengar jag får när jag dödar fiender går till det lånet. Och det är först när det lånet är helt avbetalat som jag får tillbaka mina liksom fulla hälsan och då att jag får full attack då. Så att det är en ganska liksom intressant liksom grej att så här, ge och ta. Att, ja, men här får du det här så att du blir liksom starkare, men du har inte fulla potentialen förrän du liksom har tjänat så mycket pengar. Och så förlorar du pengar när du dör, vilket gör att jag tjänar nog väldigt mycket pengar och förlorade väldigt mycket pengar på att dö.
Låter som någonting Tom Nook skulle vara intresserad av.
Ja, men typ. Men det var ett väldigt bra spel. Jag gillar det faktiskt, även om det var smått frustrerande emellanåt.
Eller bara jag, eller lite konstiga proportioner i spelet. Alltså, det ser ut som att karaktären är väldigt stor i relation till omgivningen.
Ja, men karaktären är väldigt, alltså, jättestort huvud, så det gör också att hitboxen kan ibland kännas lite konstig. Det är så att säga att okej, men nu blir jag träffad, för jag trodde inte jag skulle bli träffad för att karaktären är rätt så stor. Men det är inte hela karaktären som kan bli träffad. Så det är fruktansvärt fult. Och jag vet att många har sagt att de tycker att det är skitsnyggt. Jag tycker verkligen att det är horribelt.
Jag tycker också att det är jättefult.
Det är väldigt fult.
Men du har ju fortsatt på fler spel också i Assassin's Creed Shadows. Det var ju jätteroligt när jag skickade till dig i morse och frågade hur det gick i spelet. Och du skrev att du var på epilogen, eller ja, i morse. Det var i morse för dig. Det var lunchtid för mig. Sen så när jag kom hem så hade du påbörjat fortsättningen i Avowed.
Mm, ja, vad skulle du fråga då?
Jag tänkte fråga apropå det här med att finns det några spel som ni vill spela, som ni vet antagligen är bra, men som ni inte kan spela för att ni inte tycker om den visuella designen eller liknande?
Ja, jag har ju väldigt stort problem med CRPGs när man ser snett uppifrån, av någon anledning. Okay. Och jag vet inte varför. Jag har jättesvårt att komma in i spel. Jag har ju liksom börjat på Pillars of Eternity och typ bara, men det här känns skitnice. Och sen så bara
men det ser ju i alla fall bra ut. Det är bara att du inte passar med den
stilen. Ja, men det är perspektivet. Jag vet inte varför det perspektivet stör mig så himla mycket. Och för att det stör egentligen inte mig. Men det är bara att jag får inte den inlevelsen som jag vill ha av ett sånt spel.
Det är ungefär därför Oliver inte gillar de spelen heller.
Ja, Oliver gillar mycket. Alltså Oliver gillar typ inget som man inte har ett vapen och kan skjuta folk på.
Jo, men jag menar, nej, han gillar inte den vin.
Nej, generellt sett inte. Eller, alltså, jag vet inte, om man tycker om twin stick shooters eller liknande.
Ja, men på twin stick shooters funkar det bra, men det är också för att Twin Stick Shooter är ofta inte så här storytunga. Utan det är så här, då har du liksom, då är det kombos och då är liksom gameplayet så aktivt hela tiden att det är liksom, det vinner över. Men när det är liksom så här ett RPG, att man går runt i världen och pratar med folk. Så att, det är samma sak typ om jag spelar Wasteland 3 och sådana grejer också. Så det är så att jag borde gilla allt med det här, men det är liksom så här, det är något som skaver.
Nej, för mitt exempel, det är typ spel som Dust, An Elysian Tale, om ni kommer ihåg det.
Ja, gud ja.
Jag kan inte spela det spelet, bara för att det ser ut som furry fanart.
Ja, men det är sant, det är sant. Det är också min största kritik mot det spelet. Jag är så här, att det ser för jävligt ut, och det känns så dumt att säga det, men
ja,
men
det är jättetaskigt att säga, men det fungerar verkligen inte för mig.
Nej, det är samma här, för det också ser ut så här, det känns också som väldigt den typen av deviant art.
Exakt,
så att säga.
Exakt. Jag bara väntar på att Pregnant Sonic ska bara komma in runt hörnet.
Ja, men typ, gotta go fast.
Smelly feet.
Ja, men sen hade ju det spelet också fruktansvärd voiceover.
Ja, så men det var det jag började tänka på bara när du nämnde det här med proportionerna och så. Du inte tyckte om den stilen där som det spelet hade, så, men ja.
Sen har jag ju haft perioder där jag tycker typ så att, ja men PS1-grafik är så ful så att jag hoppas det aldrig återkommer, typ på sån Nintendo 64-grafik. Och nu när man är gammal och grå så är man såhär, ah, det är fan nice alltså. Så typ när jag spelade ganska, här Signalis var ju liksom, alltså det var ju skitsnyggt. Och sen så när jag spelade Silent Hill 1 första gången, då trodde jag att det skulle vara ett jättestort hinder, men jag tror att det var det som typ låste upp, att jag var så här, fan, PlayStation 1 liksom estetik är fan nice.
Ja, det är ganska populärt med skräckspel, jag har märkt.
Mm. Alltså mouthwashing från förra året var ju en sån grej som
No också One Lives Under the Lighthouse och sådana spel också.
Så nu väntar jag ju då på att ful PS2-grafik ska göra liksom entré igen, för att jag såg att det var något rallyspel som ska komma, som ser ut som så tidigt PS2-spel. För att när jag köpte min PS2 så hade jag två spel, det var Ratchet & Clank och det var VRC Rally någonting. Och det här ser exakt ut som det rallyspelet. Och jag var så här, fan vad nice det ser ut. Det var, liksom, det var direkt, jag var, oh, det där vill jag spela.
Jag har hunnit lägga lite tid på att spela PS2-spel på Steam-decken också. Mm. Jag blev klar med Killswitch och Medal of Honor Frontline förra veckan. Frontline spelade jag när jag var ung. Älskar Medal of Honor. Fantastisk musik. Killswitch var första gången jag spelade det faktiskt.
Och det spelet är typ nästan mest känd för att vara inspiration till Gears of War's cover-system.
Ja, och det är ganska intuitivt när man kommer in i striderna och så. Det är liksom överraskande smooth med liksom hur det fungerar med cover mechanic och hur man typ, om man bara lutar spaken lite så blindfire han, trycker man ut den mer så tittar han ut runt hörnet och sånt. Så det är faktiskt, det kändes överraskande modernt, även fast han, huvudpersonen, tack för att de har mycket animation blending och sånt, han tittar och springer åt olika håll, ser ut som att han är konstant kissnödig liksom så. Men det är fortfarande liksom ett spel som är intressant att spela, men inte för storyn. Storyn var helt värdelös, men det var fortfarande kul. Jag hade kul med det.
Men funkar det typ som Gears cover-system, att du liksom låser fast dig via någon specifik knapp, eller liksom märker karaktären själv att du är vid ett hinder, så att då liksom
du är vid ett hinder och så håller du inne knappen, så är du där. Aha. Så det är inte en toggle. Gears gjorde det till en toggle i princip.
Yes, och sen så och för att böja dig upp ovanför cover så behöver du hålla in siktet ju.
Och här är det typ att man nu ska jag tänka efter så jag tänker rätt. Jo, man trycker upp spaken. Så som sagt lite så är det liksom att han blindfarar mycket, så tittar han upp. Och sen kan man sikta in också beroende på vapnet och sånt.
Ja, okej. Okay. Ja, men kul. Hur var det att återvända till Medal of Honor Frontline då?
Banorna var inte riktigt lika intressant designade som jag kommer ihåg att det var. Nej. Men det var fortfarande kul. Jag saknade andra världskrigsspel. Alltså, det dyker ju upp då och då. Men på den tiden när Medal of Honor kom, då var det ju massa andra världskrigsspel överallt.
Det var bara andra världskrigsspel i princip.
Ja, jag tycker vi borde popularisera att skjuta nazister igen. Men så jag älskar det, men det lever väldigt mycket på musiken också. Det är fantastisk musik. Medal of Honor temat har varit bland mina favoriter ända sedan Medal of Honor 1 på PlayStation 1.
Jag har ju bara spelat Medal of Honor Rising Sun och European Assault. Och European Assault var inte bra.
Nej.
Rising Sun hade jätteroligt multiplayer.
Det hade det. Jag spelade en del multiplayer med lillebror i de flesta av de spelade.
Ja, de bottarna var så jävla svåra. Vi hade på japanska sidan så var det Karimura och så var det Omomo som var de riktigt jävla svinen alltså. Och sen brukade vi brukade köra så att alla i motståndarlaget var bottar, så vi var två i vårt lag och sen resten var bottar. Mm. Och sen körde vi med Colten för det är one hit kill på den.
Ah.
Ja, så det var riktigt jävla roligt.
Och så jag laddat ner James Bond-spelen till PS2 också för att spela om.
Typ Nightfire och...
Nightfire och Everything or Nothing.
Just.
Så de har jag laddat ner också. De spelar jag massa när jag var yngre.
Jag tänkte återgå lite till din fråga där, Adam. Om det fanns något spel som liksom är så fult att man inte vill spela det. Men jag tror att det snarare har att göra med att det kanske är alltså, begränsningar generellt. För jag tänker också liksom, nu när vi går tillbaka och pratar om äldre spel att det känns som att det är ett större hinder att gå tillbaka och spela äldre spel nu för tiden än vad det var alltså, när man kanske inte hade lika mycket erfarenhet av spel i allmänhet på något sätt.
Ja.
Och vissa av de spelen kan ju uppfattas som ganska så fula idag, även om de kanske dels inte var då och dels fortfarande ändå liksom så här ser habila ut eller vad man ska säga. Och jag tror inte det är nödvändigtvis fulheten som är alltså grundproblemet, utan att det kanske är att man känner att ja men, spel håller den kanske lite mer i handen idag. Det är kanske lättare att komma in i vissa spel. Spel förklarar bättre både liksom när det gäller det intuitiva i själva spelet men också faktiska förklaringar. Så jag tror liksom att det kan vara sådana grejer som hindrar mig. Ett spel som jag kommer på dock, som är så fult så att jag inte vill spela det, det är Yakuza 3. Jag har sett Jimmy spela den skiten. Det är så fult.
Ja, men det är också svårt att gå från så här Yakuza Kiwami 2.
Ja, det är väldigt olyckligt.
Som är liksom en remake av 2:an som kom ut, jag vet inte nu, kanske 10 år sedan. Och sen går liksom till Yakuza 3 som är liksom ett tidigt 360/PS3-spel. Men dock är det Yakuza 3 också det kortaste. Det tog 12 timmar att klara ut.
Jag trodde jag skulle ha mer problem med det. Men jag tror också det är för att jag har kommit till den punkten där att jag ser den perioden lite mer nostalgiskt.
Mm.
Nu. Ja, men precis.
Så när jag tittar typ på i princip grötiga jävla Prince of Persia, The Sands of Time texturer. Jag bara, peak.
Ja. Ja, men det är verkligen så att man liksom går verkligen upp och ner. Liksom, att man bara, det här är ändå nice. Liksom. Man kan... Och eftersom nu händer det inte, så det blir ju inte likna stora teknologiska hopp längre. Liksom även så här, man spelar så här, Assassin's Creed Shadows till exempel och man bara så här, jävla vad snyggt det här regnet är liksom, och allt blir vått och så här, men det är liksom samtidigt tänker jag tillbaka på Witcher 3 så var det nice där också, även om jag hade hoppat in i Witcher 3 idag så hade jag sett att det har hänt en del, men det är, jag får ändå inte liksom känslan av att 10 år gamla spel är strykfula liksom.
Jag tror också det är en anledning till varför folk är så negativa kring till exempel ray tracing och sånt i spel, för att Det är ett stort tekniskt lyft, men det är ingenting som är supersynligt om man inte riktigt tittar efter det. Nej, och då är liksom bara, varför offrar jag 50% av min framerate för det här?
Ja, men det är inte, jag kommer ihåg när jag såg en sån Minecraft mod med ray tracing. Där blir det ju väldigt stor skillnad, men det är bara för att Minecraft ser rätt så simpelt ut.
Ja, men sen när man tar till, låt säga, jag tycker att typ Cyberpunk med path tracing ser makalöst ut. Men sätter man path tracing mot vanlig psycho ray tracing, då är det liksom bara, okej. Ja. Eller, så det är så olika hur givande det är.
Ja, men sen så också vi, speciellt vår generation, vi är vana vid de här stora teknologiska hoppen. Jag vet inte hur den yngre generationen ser på det som sitter mest och spelar på mobiltelefoner.
Ja,
liksom, vad kommer de bry sig om när de liksom hamnar i en äldre ålder? Liksom, så här, jag kan inte köpa lootboxes i det här spelet 0 av 10. Liksom.
Hur mycket brydde sig 12-åringarna när de bytte till Unreal Engine 5 i Fortnite?
Ja, men precis. Medan vi typ så här, jag kommer ihåg när Rainbow Six fick sin uppdatering där. Man bara, oh my god, vad snyggt det är typ. Så det är också en väldigt stor skillnad.
Men jag kommer liksom ihåg den tiden när man tyckte att The Sims 2 och arvet från Rosemund Hill såg ut precis som verkligheten.
Ja, jag kommer ihåg när jag satt och spelade Halo 2 och bara, det här är snyggare än på riktigt.
Ja, ja,
när jag tittar ut på vattnet där, jag bara, oh my god.
Ja, jag kommer aldrig glömma när jag startade Super Smash Bros. Melee. Det var liksom så här, och jag hade inte spelat på PlayStation 2 eller Xbox vid den tidpunkten. Ja. Och hade liksom min syster hade ett Nintendo 64. Och det var liksom man startade och man bara, wow, Kirby är rund. Det var liksom det var det första man bara, alltså det, spel behöver inte bli snyggare nu alltså. Och det stämmer inte riktigt liksom. Nej, men nu är det ju verkligen så att, och speciellt liksom när spel börjar bli så snygga, som till exempel Assassin's Creed Shadows då, miljöerna är skitsnygga och karaktärerna är skitfula.
Det är så väldigt liksom speciellt.
Ut, liksom.
Det är samma sak med typ det här Avatar Frontiers of Pandora.
Ja.
Miljöerna ser fenomenala ut. Det är de tekniskt vackraste spelen jag har sett i hela mitt liv. Men så fort en karaktär kommer fram och börjar prata till mig, liksom bara, hu!
Ja.
Var är min shotgun?
Ja, alltså det är liksom också det då. Men att animation och sånt kommer vi bli bättre på karaktärer och sånt.
Men jag tänker ja, men liksom kontraster.
Vissa
studier
gör det bra.
Mm.
När det gäller oss till exempel som är födda på 90-talet och som liksom har haft den här innebarningen av teknik. Vi kommer liksom ihåg hur det var att inte ha tillgång till internet hela tiden. Vi kommer ihåg hur det var att behöva ringa upp internet. Och framförallt att vi liksom inte alltid kunde koppla upp oss och att det kostade jättemycket pengar per
så
minut.
Så morsan att inte prata telefon den kvällen.
Exakt liksom, bara nu ska jag sitta på internet i en halvtimme, min halvtimme som jag får om dagen.
Och jag spenderar 25 minuter.
Låt inte min moster ringa.
Jag skulle spendera 25 minuter och ladda Pingu och CP-rutan utan Bamsepaj.
Ja men alltså det var liksom en helt annan tid och vi har ju haft en ganska så spännande resa får man ändå säga i hur alltså, all teknik har utvecklats. Alltså från mobiltelefoner som var liksom stora klumpar till hur de blev mycket mindre och sen så blev de större igen fast de har liksom andra funktioner. Och hur datorutvecklingen har sett ut till exempel. Alltså det är ju helt otroligt vad vi har fått vara med om under vår livstid. Jag tänker, det är lite samma sak med spel. För jag menar, när jag var liten, jag spelade liksom Super Mario Bros. 3 och jag spelade ju väldigt mycket Pokémon till exempel. Det är ju två spel som har alltså verkligen alltså definierat alltså mitt barndomsspelande. Och man tar liksom de spelen, liksom Game Boy och NES, och så går man liksom till dagens spel och ser hur de ser ut, kanske de mest verklighetstrogna spelen också utseendemässigt. Det är ett sånt enormt hopp. Men tänk om man som till exempel den yngsta personen i min klass på högskoleutbildningen är född 2005.
Motherfucker.
Det är fan, det borde vara olagligt.
Ja, men jag menar liksom
varning på hela skolan.
Visst, man kanske spelar när man är liten och så, men man spelar ju definitivt inte de kanske lite mer avancerade spelen eller liknande. Säg att man kanske då börjar ha ett lite tydligare medvetande när det gäller spel, när man kanske är så här 8, 9, 10 år gammal.
Mm.
Och då finns det ju de här spelen som The Witcher 3, The Last of Us. Alltså, nu kanske inte de spelar de spelen, men de kanske har
10 år när Witcher 3 kom ut.
Ja, precis.
Ja.
Men man kanske ser dem på håll, till exempel. Alltså, en av mina vänner från utbildningen som är född 2005, han älskar ju Disco Elysium, till exempel.
Mm.
Var 14 år när det släpptes. Det känns ju helt galet verkligen.
Alltså
men alltså jag bara liksom leker med tanken lite, hur ser den utvecklingen ut liksom i medvetandet när det gäller spel, för det är inte så stor utveckling. Om vi tar The Last of Us och så hoppar vi till The Last of Us Part 2 liksom, och sedan de här upphottade versionerna. Hoppet mellan de spelen är ju inte så extremt stort. Nej, som mellan många andra.
Det var ju ett paradigmskifte där runt PlayStation 4 när de flesta gick över till moderna renderingsmotorer med physical based rendering och sånt. Så många spel ser väldigt likadana ut i liksom vilken paradigm de är i.
Mm.
Och det är också någonting som liksom fortsätter. Så,
och sen är det ett problem också det att många av de här stora serierna som vi spelar kommer typ från slutet av 2000-talet. Liksom, ja, vi har inte, det är liksom mycket mindre nya serier som har kommit. Liksom, vi spelar fortfarande Assassin's Creed, vi spelar fortfarande COD, Microsoft fortsätter bara med Halo, Gears och Forza. Liksom, det är liksom de stora, det har inte skett något, det har inte kommit en ny serie som liksom har slagit stort på väldigt länge. Som liksom är, som har flera spel bakom sig. Alltså när var senast vi hade liksom... Alltså, och så att, och
Baldur's Gate 3.
Ja, precis. Och det är liksom... Men kommer vi få fler Baldur's Gate av den magnituden? Det vet vi inte. Liksom. Att det
inte från den studion i alla fall.
Nej, de kommer ju arbeta på något helt annat.
Och det finns ju liksom... Det finns ju vissa spel som har blivit stora och det liksom kommer ett... Alltså, ta Death Stranding till exempel. Jag vet inte hur mycket Death Stranding har sålt, men liksom... Första Death Stranding kändes ju väldigt nytt när det kom.
Mm.
Alltså, det är väl liksom så att vi har spelat typ den sorten av spel, så här, walking simulators liksom, men inte ett sånt stor liksom budgetspel av det slaget. Så det kändes ju nytt, men så att okej, okay, det lär ju knappast bli ett Death Stranding 3, och i alla fall inte på länge liksom, men det är det... Men vi har liksom inte fått en ny serie likt Assassin's Creed's magnitud som kommer från typ PS4-tiden till exempel.
Nej.
Vilken ny spelserie från PS4 sitter vi och spelar liksom idag och väntar på spel från?
Jag kan säkert komma på något, men nu...
Ja, men det är
nu på rak arm. Ja.
Nästa Horizon.
Det är svårt att komma... Ja, men Horizon är ju en serie, men liksom som sagt...
Men det är bara två spel.
Precis, det är bara två spel. Ja. Vi har inte fått... Och det beror ju på utvecklingstid och allting sånt har blivit mycket längre. Liksom. Men mycket av det som hände på 360 och PS3, det var liksom... Alltså varje stor serie fick ju kanske 3-4 spel under den tiden.
Ja, som vi hade de konsolerna. Assassin's Creed fick ju varje år.
Japp.
Sen hade vi ju Uncharted till exempel, där... ettan, tvåan och trean kom på PlayStation 3. Vi har Mass Effect, där både ettan, tvåan och trean kom under samma era.
Dragon Age. Bioshock fick vi tre spel från under den eran till exempel. Så att
precis.
Fyra Gears of War.
We ate good back then.
Ja, men alltså rent så att, tänker man AAA-spelmässigt så fick vi jävligt mycket spel. Sen har vi mycket mer spel idag som släpps överlag.
Ja, det är helt bisarrt.
Vi har ju mycket mer bra spel att spela idag än vad vi hade för 15-20 år sedan.
Ja, alltså jag plockar upp en bunt med bra spel som inte är tokgamla på Steam-rea nu till exempel.
Mm. Ja, men jag ska kunna spela ett nytt spel varje vecka. Och då spelar jag inte ens allt jag vill spela. Liksom. Så tänker man rent AAA-mässigt så har det ju stagnerat otroligt mycket.
Jo, ja.
Och apropå det, så jag klarar ut Assassin's Creed Shadows.
Har du gjort det? Jag har inte klarat ut det, men det är för att varenda gång jag försöker, bara, nu ska jag bara göra de här grejerna så player, och så bara springer jag typ genom skogen och så springer jag in i någon och så har jag en ny ring av karaktärer att döda. Jag bara, jag vill inte ha en till ring! Jag vill bli klar med den sista ringen jag hade redan!
Ja, det är så... Jag tycker det är synd att man har slösat Japan på det här spelet.
Ja.
För att det är liksom, det är samma spel, alltså timme ett är, det är samma spel timme ett som det är liksom timme 40. Du gör ingenting annat än att gå in i ett fiendeläger och döda det som finns där. Alltså det finns liksom ingenting som bryter av.
Det jag tycker om mest i spelet är att använda fotoläget och fota, bara för att jag tycker det är så jävla snyggt.
Ja, men det är jättefint, men liksom det är... Alltså jag satt i lördags och var så här, spelade typ 8 timmar den dagen. Och jag var så här, jag vet inte fan vad jag har åstadkommit. Jag har liksom bara, du vet, man möter jättemycket karaktärer, det är ingen som sätter sig på minnet, liksom narrativet håller inte ihop. Det är liksom bara så här att först mot slutet så börjar det liksom röra lite. För att visst, man vet ju att den här liksom reliken som den här liksom byn man kommer från då har liksom skyddat är en av typ de här artefakterna som varit med så där liksom finns det en connection. Men först mot slutet så börjar liksom Templars nämnas och då är det så här, men nu hänger jag liksom med berättelsemässigt, nu börjar det liksom bli spännande för nu liksom förankrar de det ännu mer i den här serien som jag spelade sedan 2007. Mm. Och sen tar det slut. Och det är bara så här, ja, visst. Och jag sänkte ner svårighetsgraden till lättaste. Jag gjorde så att jag kan assess, alltså jag kan liksom stealth mörda vem som helst. Det spelar ingen roll vilken armor de har. Mm. Så att det liksom skulle vara roligare. För att det är så monotont. Och sen har de här olika delarna så här, typ, ah, men du kan typ samla resurser för att bygga upp din bas. Men det behöver du inte göra.
Nej, man bygger typ några byggnader. Det enda är man uppgraderar typ som man har ninjo så kan bära tillbaka grejer bara för man vill samla dem.
Mm.
Men det, vad går det till?
Nej, ja, precis. Och så här, jag hade gjort det mycket mer om inte så här att för att få de resurserna så måste ta in i fiendebaser och göra precis allt annat som du gör i spelet. Så att huvuduppdragen skiljer sig minimalt mot resten.
Mm.
Vilket är skittråkigt. Så att jag var så här bara... Jag förstår inte hur Oliver ärligt har att klara ut det här spelet men gav upp på Valhalla.
Jag tror Valhalla det är helt enkelt är... för att det är en... Fast Valhalla är ett sämre ninja-spel.
Jo, sant. Stealth-mekaniken i det här spelet är jättebra. Det är bara synd att inga baser är jättebra. Det är liksom... För det jag tänker så här, ett riktigt bra stealth-spel, det ska lite vara som ett pussel. Liksom, du kommer till en bas, du bara, okej, här är liksom, här är de här fienderna, jag ska hit och jag ska försöka göra att inte bli upptäckt eller liksom typ mörda så att inte...
Målet med Tegami Splinter Cell Blacklist också, så det förvånar mig inte.
Alltså jag tycker också om Splinter Cell Blacklist, men liksom, men jag håller med om det här genom att ha kravet på att du inte får bli upptäckt gör att det liksom blir en helt annan grej än att typ det här, gör vad du vill.
Mm.
För att det är liksom så att den begränsningen gör också att du kan designa efter den begränsningen. Och det blir ju inte så om det är så att ah, du kan stealtha men du kan också mörda allting. Och det är så att, ah, okej, okay, varför ska jag inte mörda allting? Det går mycket fortare. Och där är ju någonting som Dishonored-spelen lyckas väldigt bra. För där kan du ju vara liksom en mördarmaskin eller liksom smyga dig genom spelet. Men det är så att du bestraffas om du mördar något allt, även om det går snabbare. Men spelet är också byggt kring att du ska stealtha runt om du vill det. Medan det här är Assassin's Creed, med tanke på att du har då Jaske som är liksom den här stora bruten som kan bara mörda allting. Och sen har du
Naue
som är den här stealthmaskinen. Då är det så här att okej, men du är designat för båda. Och det är ofta när jag skulle ta in en sån här stor borg, jag bara, nej, men jag kör Jaske. Det är liksom bara två svärdhuggor och allt dör typ. Och sen det var typ att all annan liksom exploration körde med Naue för att hon kan klättra överallt. Så att det är liksom redan där går ju spelet bara stick i stäv med varandra. Det liksom gör att allt bara är så mycket jobbigt. Så att, nej, det är inget bra spel och jag tycker det är väldigt synd att spelet har gått mot det hållet som det har gjort nu, för att det är inget bra RPG heller.
Nej,
det är ingen intressant loot. Det är liksom onödigt komplicerat att typ så här hitta bättre grejer. Det är onödigt komplicerade skillträn. Alltså det är liksom inte
jag
bra.
Jag undrar vad som blir Ubisofts nästa liksom på riktigt bra spel, så att säga.
Ja, det är exakt den frågan känner jag. Jag bara så här, de har tappat greppet. Jag var så här, det är inget av det här gifter sig med varandra.
Mm, deras senaste riktigt bra spel, det var ju Prince of Persia The Lost Crown, och den studion demolererade de ju.
Ja, The Lost Crown var bra. Jag tyckte det var mycket.
Så att jag vet liksom inte riktigt vad... Ja, men som sagt, det sen pratade om förra veckan, så här, saker och ting får fan ta slut. Att Assassin's Creed blev så stort för dem gjorde att det förstörde hela deras jävla spelutveckling för alla deras stora serier.
Jag börjar fnissa lite grann för jag tänker på ditt Grey's Anatomy och mitt tittande. Saker får faktiskt ta slut, Jimmy.
Ja, men Grey's Anatomy får ta slut, men det var att de slutar inte den och jag fortsätter titta.
Ja.
Det är samma sak med Assassin's Creed. Assassin's Creed får ju såklart också ta slut, men jag köper ändå spelen för att det är liksom, jag är väldigt investerad.
Jag vet
inte, någonting som inte du vet vad det handlar om.
Alltså, för mig, alltså det är som Pokémon för mig. Jag fortsätter köpa Pokémon-spelen, men jag spelar inte ut dem för jag vet de är inte för mig längre.
Ja, och de blir
det är samma sak med Assassin's Creed. Jag fortsätter köpa dem. Men jag tycker inte om dem.
Nej, man hoppas ju.
Ja, exakt. Man hoppas att det ska vara bra som Assassin's Creed 2 igen.
Ja, men det är väl en form av sunk cost fallacy på något sätt. Liksom att man har spenderat så mycket tid i de här spelen och man har spenderat så mycket pengar på dem. Att man liksom känner att jag kan ju inte sluta nu. För att jag har ju redan liksom investerat så mycket i det här universet till exempel. Eller vad det nu kan vara för någonting.
Och ett problem jag tror den här serien också har, det är att det är så himla stora utvecklingsteam på dem, så att det känns som att saker och ting de jobbar på inte limmar ihop. För liksom bara ta den öppna världen, liksom, jag var ju runt i hela Japan där, liksom, det är så att jag kommer ju inte ihåg hur de här regionerna skiljer sig från varandra. Det är liksom, du behöver ju aldrig spendera någon lång tid i någon av städerna. Även om det är jättefint och ytligt. Men det är liksom, här är en skitcool också, by. Jag behöver inte göra någonting här.
Och de är inte direkt visuellt unika från varandra heller. Nej. Det är inte direkt som i The Witcher. Där liksom Novigrad är en unik plats, till exempel.
Nej, precis. Och det är liksom så här, ja. Här kommer samma tempel igen. Mm. Liksom så här, det här har jag sett 3 gånger tidigare.
Nu är en annan färg.
Ja, men inte ens det faktiskt. Men det är det som är lite synd. För att, och det är det jag lite saknar med hur Open World har blivit. Så att man tänker att spelaren ska ha liksom maximal frihet hela tiden. Och att man får liksom inte begränsa spelaren till någonting. Liksom när det här är en öppen värld. Du ska kunna liksom utforska vad du vill. Men du får liksom inte... Man liksom gick för Assassin's Creed tidigare var ju inte open world, det var ju mer så här open zones. Liksom ta Assassin's Creed 2, du hade liksom 3 distinkta städer. Och där liksom storyn liksom handlade om den platsen du var på. Och du var där ett tag och det var en stor grej när du fick gå vidare. Medan här, jag skulle kunna rida från ena sidan till den andra på en gång. Och även Rockstar gick ju mot den vägen. Både Red Dead 2 och GTA 5 har ju liksom hela öppna kartor. Men de är mycket, mycket bättre på att styra spelaren vad de tycker att man ska göra. Mm. Just för att du har så här, du har uppdragsgivarna som liksom är koncentrerade till en punkt och du går tillbaka till samma hela tiden för att få liksom nya uppdrag, så att det är liksom det är en naturlig del att fram och tillbaka och sen när ni väl ska gå därifrån då, så är det liksom en stor grej, och GTA 5 gjorde det här jättebra med de här 3 olika protagonisterna. Det var att du fick utforska stora delar av kartan men som de 3 olika, och där de 3 olika hade dessutom olika storybeats i de olika delarna av världen, vilket också gjorde att du kände som att ja, men det är en stor grej nu när jag byter till Trevor för att göra uppdrag med honom, eller när jag byter till Franklin och ska göra uppdrag med honom. Tidigare i Rockstar-spel så var det ju så att ja, men nu är det på den här delen av kartan och du kan inte åka någon annanstans, men du måste vara här. Liksom. Och jag förstår ju att man kanske inte vill hålla kvar i det tänket, men om Assassin's Creed ska få mer intressanta värden så måste man börja knyta an till de platser man faktiskt besöker så att man kommer ihåg vad det är för någonting. Och det här har ju varit ett problem ända sedan Origins, när de började med de här massiva världarna.
Ja.
Men jag tror att det är ett dubbelt problem också, för att jag tror inte det bara är utvecklarna som gör för stora spel och inte sätter några som helst begränsningar för spelarna, utan jag tror att det finns en ganska så högljudd del av dels spelarbasen men också i kritikerkåren som pratar liksom väldigt mycket om hur mycket de älskar när man har total frihet att göra vad man vill. Och det tror jag att utvecklarna håller väldigt hårt i. Så att det är många som liksom inte riktigt vågar sätta tillräckligt med begränsningar. Och det gör liksom att det blir inte tillräckligt med friktion att smida i på något sätt. Det blir liksom för öppet och det blir liksom inte tillräckligt spännande att utforska då, för att det blir liksom för mycket som är intetsägande. Alltså det låter kanske väldigt krasst och hårt och sådär, men det känns lite grann så ibland när man kollar på de här riktigt stora spelen och stora projekten, som till exempel Assassin's Creed. Nu har inte jag spelat tillräckligt mycket av det, men det intresserar mig inte riktigt heller. Men när jag har kollat på det så känns det som att alltså det blir för mycket av samma, och det är liksom svårt att vara investerad hela vägen igenom. Och visst, det kanske funkar om Assassin's Creed är det enda spelet du spelar ett år. Men om du liksom är en person som spelar fler spel än det och kanske spelar fler öppna världar, då blir det liksom kanske inte tillräckligt.
Men alltså, det här med total frihet och sånt, det finns spel som gör det bra. För problem med, låt oss säga, Assassin's Creed är ju att, som Jimmy nämnde där, timme 1 och timme 100 är väldigt lika varandra. Och det är för att den frihet, det finns tekniskt sett ingen frihet i spelet. För att allting optimeras till samma spelstil i princip. Medan vi har, låt oss säga, ett spel som har stor frihet inte i en enorm värld så, men låt oss säga Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Det spelet ger en väldigt mycket frihet hur man tacklar uppdragen och sådana saker. Men det har också verktygen och designen så att man faktiskt kan ta det på olika sätt hur man vill. Man kan dundra in och headshotta allihopa på, men det är fortfarande utmanande, så det är fortfarande lite skills i det. Och man kan liksom försöka ha bättre utrustning eller fordon eller smyga helt och hållet. Det, liksom, det finns system för hur spelaren att uttrycka sig och bli bättre, både, vare sig det är med utrustning eller med erfarenhet. Assassin's Creed har i princip inte det.
Jag tror att en del handlar också om att lyckas med illusionen av att ha tillräckligt med frihet, eller illusionen av att ha val på något sätt. Mm. Att det är också en sån grej som kanske inte riktigt utnyttjas till fullo. Att man liksom tänker att alla måste ha fullkomlig frihet eller måste ha många val. Mm. Men att man inte då styr spelaren tillräckligt mycket åt det hållet som man vill. Man kan ju styra spelaren i det fördolda. Det kanske är svårt. Men det är lite det den illusionen är till för. Och det är kanske det som gör liksom att man känner att men nu har jag lyckats snubbla över den här jättespännande grejen, men spelet kanske har lett den dit hela tiden.
Det är också, men sen om vi tar, låt oss säga, spel som Breath of the Wild. Det är ett spel som är ett av få där jag känner rättfärdigar att det är en stor öppen värld med nästintill total frihet, för att spelet har fortfarande system som man måste interagera med för att bemästra världen. Som till exempel kyla. Jag kan springa typ på 3 hjärtan upp i det kalla området, men jag måste vara jäkligt kreativ för att överleva på ett bra sätt. Och det är sånt som många av de här AAA-spelen förlorar. Som du nämnde där med friktion. Det finns inte så mycket friktion. Allting bara liksom flyter med. Det känns inte som att jag måste ta spelet på spelets regler eller någon sånt, utan spelet bara, absolut. Du, vill du bara gå in och klubba dem i huvudet? Gör det. Du har inte många andra val.
och jag är lite orolig för Ghost of Yotei.
Att det kommer ni tittade på den videon eller?
Jag såg den, alltså den fick spelas i bakgrunden liksom.
Jag blev lite nervös när man pratade om personlig frihet, för det lät mera som att de fokuserar på markörer på kartan mer än content.
Ja, och så var ju egentligen första spelet också. Bara att de maskerade mycket bättre.
Det gjorde
de. Så att, och speciellt nu efter jag spelade Assassin's Creed Shadows, jag var såhär, det kommer vara tungt om det här spelet kommer kännas mer som Assassin's Creed igen.
För men det kommer vara kortare också. Det kommer vara en mycket mer kompakt upplevelse än till exempel Assassin's Creed.
Ja, men jag tror det tog mig nog 50 timmar att klara ut första Tsushima.
Ja, men då gjorde du också allt.
Ja, men precis.
Du tog platinum.
Ja, men det gjorde jag. Men samtidigt så att det, för att det kommer ihåg att de pratar mycket om det här med att man liksom följde vinden och så här. Och då tänkte man direkt när man liksom kollade på Zelda liksom att du ska vara mycket mer uppmärksam på att liksom hålla koll på olika landmärken. Och det, för det är så mycket av Breath of the Wilds liksom, utforskning går ut på. Det är liksom så här, du ser en klipptopp från den här skogen där på, undrar vad som finns där. Jag går dit, för jag vet inte vad som kommer finnas där. Medan i Tsushima var det väldigt mycket så att, men här ser jag typ den här räven som ska leda mig till någonting. Men det här är typ räv 18 som jag ser. Och nu vet jag hur liksom den här delen funkar, och man har bara tryckt in massa sådana grejer. Medan visst, jag kunde hitta en tråkig kista i Zelda med vapen som jag inte behöver, eller jag kunde hitta ingenting, eller jag kunde hitta en hjärtdel eller någonting sånt. Men just det att jag inte visste vad jag skulle hitta gjorde att det blev liksom väldigt spännande att gå dit, medan de här open world-spelen är verkligen så att men jag ser det där, jag vet vad jag kommer finna här nu.
Det som Ghost of Tsushima gjorde bra där, det var ju att de vävde ihop storyn med det ganska bra. Och de hade intressanta karaktärer i alla fall. Så man tänkte inte riktigt lika mycket på hur basic det är. Det är samma sak med till exempel Horizon första. Det är egentligen bara ett coolt Ubisoft-spel i grund och botten. Men världen och många karaktärerna är fortfarande intressanta nog att man ignorerar det. Det är det. Det är saker man repeterar. På. Jag fick ett finger.
Ja, jag har sagt många gånger. Jag har varit att Horizon är bara ett Assassin's Creed med robotdinosaurier.
Ja, men det är ett bättre Assassin's Creed.
Ja,
det är
absolut, liksom, jag håller det, absolut med om.
Ja.
Jag tycker ändå att det är lite oförskämt att nämna dem båda i samma mening, men visst.
Nej, men liksom open world, hyfsat ostrukturerat och markörer på kartan. Liksom, om man ska liksom avrunda det på något sätt. Mm.
Man kanske till nästa kunna dra att Horizon är mer likt Far Cry. Hur man hanterar liksom typ de olika fienderna och fiendelägen och sånt än vad det är Assassin's Creed om. Men det är ändå så här Ubisoft open world formula i botten på dem. Ja. Och även så på Ghost of Tsushima.
Ja, än så länge har Sony gjort bättre Ubisoft-spel än Ubisoft.
Ja. Det som de vinner på dock, det som, precis som du säger, det är det att de har ett spännande narrativ. Och har man och har ett spel ett spännande narrativ, då kan man komma undan med ganska mycket, i alla fall för mig, som spelar spel främst för story.
Ett spännande narrativ är också en spännande värld. Alltså jag förstår att folk tycker att till exempel Horizon är någonting som följer en väldigt tydlig mall. Alltså för egen del så har jag ju aldrig spelat klart ett Assassin's Creed. Jag har ju liksom bara tallat på det lite grann och inte varit vidare intresserad. Jag kan absolut se, alltså om jag ställer mig utanför och tittar in, att det finns komponenter som är väldigt lika. Men jag tror liksom att bara en sån sak som att det är så otroligt mycket mer fängslande, det är en värld liksom som man är villig att utforska. För den är liksom så olik någon annan på något sätt. Så det är det som suger in en. Och jag tycker ändå att Ghost of Tsushima funkar också väldigt bra för att det gör någonting annorlunda, även att det också följer en viss mall. Visst, det följer en blandning av två mallar. Det vill liksom vara Ubisoft och Breath of the Wild samtidigt på något sätt. Men jag tycker ändå att de lyckas skapa någonting väldigt eget med det, just med hur man följer vinden till exempel, för att där har vi lite det att det ger en ändå illusionen av att, men nu är jag på ett äventyr och jag rider bara dit vinden tar mig på något sätt. Mm. Men det är liksom regisserat vad du ska för någonstans där för att ta dig vidare i huvudberättelsen. Det är liksom inte det att du bara råkar snubbla över det.
Ja, och sen det jag skulle beskriva som att, låt oss säga, Sony-spel och Ubisoft-spel. Jag skulle säga förenklat som typ, båda är bilar, båda fyra hjul och kör framåt. Men Ubisoft bygger gamla Renault 5-or medan Sony för det mesta gör Murcielagos. Så liksom, grund och botten är de samma sak, men det är någonting extra med hur Sony gör det. Än så länge.
Och sen måste jag ändå säga det som Tsushima har till exempel över Assassin's Creed, att striderna är betydligt, betydligt mer engagerande än vad de har varit i Assassin's Creed.
Det är ett annat djup där.
Alltså det är liksom, striderna i Shadows är ju... Jag gillar ju inte alls. Det är liksom så här, men nu har den här fienden bara bestämt sig för att han ska göra någon kombo här, så det spelar ingen roll att jag typ slicer honom med min jävla stora klubba. Han liksom flyttar inte på sig, eller liksom, eller hur oprecis det är. Och det är inte alls responsivt. Liksom, det känns gammalt. Och det är liksom...
Jag saknar nästan de överdrivet animerade liksom striderna från Assassin's Creed Unity där.
Ja, jag minns fan jämförelse. Men visst, Unity var väl lite mer Batman-hållet också, va? Visst var
det är fortfarande här man trycker på viss knapp för att parera och sådana saker. Och det fungerade.
Ja, jag har ingenting mot tvåan heller, när man bara liksom stod med parera-knappen och sen tryckte man på en annan knapp, så då dödade man dem på en gång.
I Assassin's Creed 4 Black Flag, då står jag använder i princip bara Hidden Blade. Och så bara parerar jag och högg folk i ansiktet med.
Ja, men det är det som är lite synd med Assassin's Creed. För det är ju egentligen, i grund och botten ska det ju vara en stealth-serie för att du är en assassin liksom. Och du har de här Hidden Blade och sånt. Men det har ju liksom inte varit, det har aldrig varit det, egentligen. De har liksom aldrig fått till det att vara liksom en ren stealth-upplevelse.
Nej, alltså om man pratar social stealth som de pratar om i början, då är ju Hitman det bättre Assassin's Creed-spel.
Ja, precis. Gud ja. Så att det är lite synd.
Men nu fastnade vi väldigt mycket på det här, men jag har också en liten fråga. Finns det något spel som har släppts tidigare i år som ni liksom inte har känt eller klämt på alls, som ni vill plocka upp, kanske under semestern eller senare?
Jag har ju spel som jag gärna vill spela ut, men de är så långa så jag hinner inte. Men spel jag inte köpt eller skaffat än.
Köpt eller skaffat.
Ja.
Köpt eller snott.
Jag har ju laddat ner en massa spel, vet jag ju, på min Xbox som jag vill spela. Svårt.
Det var en väldigt bra fråga faktiskt.
Svår fråga.
Ja.
Jag har ju laddat ner The Alters, det vill jag ju spela. Men jag liksom så här, hur mycket vill jag spela The Alters? Det är lite det jag tänker på.
Jag var nyfiken på det. Men jag har fortfarande riktigt... Jag har inte kollat några recensioner. Så det är lite mitt fel. Men jag har inte riktigt fått grepp om vad det är för typ av gameplay. Sen såg jag också något drama om det.
Ja, men det var, de hade typ en ChatGPT-prompt på någon typ liten affisch i bakgrunden, tror jag.
Ja.
Som syns på PC, du vet, så att du har hög upplösning, men syns typ ingen annanstans. Så det var väl typ det.
Ja.
Jag försöker kolla lite här på typ vad vi har
alltså,
valt.
Alltså, The Alters handlar ju om att du ska alltså, bygga och strukturera en bas utifrån liksom en väldigt annorlunda vy. Och du gör det med dina kloner.
Ja, men visst, det är inte typ en lite av en blandning mellan typ Minecraft och Fallout Shelter, tror jag.
Alltså, det ser ju lite Fallout Shelter ut, bara det att det är väldigt mycket snyggare och en ännu häftigare idé, skulle man kunna säga. Mm. För du har ju liksom en genomskärning på ett stort hjul som är den här basen. Mm. Och där är det olika nivåer och du kan bygga ut den här basen på ett sätt som du vill. För att liksom ha de rum som du behöver och sen så behöver du som sagt klona dig själv för att hela din besättning är borta.
Ja, och det är ganska mycket story i spelet här, om jag inte har helt fel. Och sen de här klonerna som du gör dig själv, de skapas genom att typ vissa val som din karaktär har gjort tidigare i livet ändras så att utfallet blir ett annat.
Mm-hmm.
Så att det är liksom så här att den här klonen av mig, han tog ett annat val här, vilket gjorde att han blev intresserad av det här, och det har gett honom de här färdigheterna.
Okej. För det enda jag visste om spelet, det var liksom ett stort hjul och kloner, så jag bara okej, är det typ Moon eller vadå, det är filmen Moon som är jättebra.
Den är väldigt bra.
Någon gång ska jag kika på det.
Men det är liksom så här, 30 timmar långt. Det är det jag är liksom som har tagit emot.
Jag tror inte att
långt.
Det behöver vara riktigt.
Nej,
så långt.
Säkert inte. Men
det som är framförallt mest spännande, det är ju att det är 11-bit Studios som har utvecklat spelet. Och det är ju skaparna av Frostpunk och This War of Mine. Och det man vet om den studion, det är ju att de är otroligt bra på att skapa feel bad. Vilket... jag tycker verkligen talar till spelets fördel, att det är liksom inte bara alltså, vilket basbyggande som helst, utan det finns liksom en djupare tanke och ett mörker i det.
Hur stor är risken i The Alters att spelet slutar med att jag gråter för att alla börjar med kannibalism?
Man kan hoppas att du sitter och gråter i alla fall, men jag hoppas att du slipper kannibalismen.
Ja.
Men jag har ett bra spel här som jag faktiskt... Kingdom Come Deliverance 2.
Det är ett bra spel.
Vilket jag inte kommer spela på semestern förmodligen, men det är ett spel jag vill spela i alla fall.
Har inte du köpt det ens?
Nej.
Oj.
Jag har.
Åh, förvånad av dem. Nej, men så här, jag spelade ettan förra sommaren.
Ja, det gjorde du. Ja. Under semestern.
Under semestern. Jag började dessutom i slutet på semestern.
När du klarade typ 12 spel på 4 veckor.
Ja, men det kom ju typ 5 spel på Game Pass samma dag, så jag brände igenom dem ganska snabbt. Men så att tvåan hade jag gärna velat spela, men jag känner att jag tror det är för tätt in på att jag har spelat ettan, och det är dessutom tätt in på att jag har spelat Oblivion och Avowed. Så det blir lite mycket samma, känner jag. Och jag tror jag hade behövt ta lite kortare spel här emellan också.
Mm. Jag är ju sugen på The Root Trees Are Dead. Och det är ju liksom ett mysteriespel som... handlar om att man liksom ska nysta i ett familjeträd och liksom lista ut vad som har hänt där. Alltså lite i stil med Her Story till exempel, där man ju behöver gå igenom en databas och söka upp olika videoklipp till exempel för att få hela bilden av vad som har hänt. Det är väl ungefär likadant här, liksom att man sitter i en sökmotor och försöker liksom hitta svar på olika saker och måste ha vissa kreativa lösningar på det, för att man liksom tänker att ja, men nu börjar jag kanske få grepp om den här berättelsen, men det var kanske inte riktigt så lätt, utan jag behöver göra det här. Eller den här personen kanske inte är den som jag har tänkt att den ska vara i det här läget och liknande.
Mm.
Jag tycker det är ett väldigt intressant upplägg. Jag har inte ens liksom kollat på det visuellt, men jag har hört mycket gott om det, så jag är väldigt spänd på att testa det, förhoppningsvis.
Civilization 7 har jag inte testat. Det är jag nyfiken på, men jag vill inte köpa till full pris. Jag vill att det ska komma några patchar till det också.
Kanske lite expansioner också.
Ja.
Ja, det är väl bra om typ 2 år eller något sånt. Eller ja. Riktigt bra om 2 år. Vill du inte spela Mind's Eye då?
Om jag hittar det fysiskt snorbilligt, förstår hade jag kunnat tänka mig att köpa det.
Jag förstår inte.
Alltså, liksom,
om jag hittar det någonstans för typ 199 spänn på PS5, absolut, då köper jag det.
199?
Liksom, folk försöker bara bli av med skiten. Det gäller då bara att de inte återkallas.
Jag har ju varit nära på att köpa Duke Nukem Forever typ sen när de redde ut Collector's Edition, bara för att liksom när Duke Nukem Forever kom, då var det ju verkligen så här typ, det spelet har varit i utvecklingshelvete så länge, och att det ens kom. Nu, idag är det ju typ standard utvecklingstid. Ja, men det var väl inte bra.
Nej.
Det måste ju vara fruktansvärt dåligt.
Det var inte bra alls.
Nej.
Jag har aldrig spelat på PlayStation 3.
Åh gud. Jag har aldrig spelat Duke Nukem-spel faktiskt.
Har du inte? Nej. Jag spelade Duke Nukem 3D en hel del när jag växte upp.
Men du är också, du växte ju upp med PC, va?
Inte sjukt mycket. Utan det var lite senare. Men när det var nytt, då hade jag ingen PC som var bra nog för det. Jag spelade mest RTS-spel då.
Ja.
Men jag har spelat en del. Nej, jag kommer inte ihåg om det var, fan hette det, Atomic Edition eller vad fan det var, någon re-release. Ja. De släppte ett mobil också och skit, och då passade jag på att verkligen spela ut det.
Okay. Jag kan inte säga att Duke Nukem överlag är liksom en spelserie som jag kände bara så här, ah, det där borde jag spela. Det liksom finns ingenting i den auran av den spelserien som jag var så här, ooh.
Jag tycker att du borde spela Duke Nukem Forever så du kan se åt Oliver att spela det också.
Har inte Oliver spelat det?
Han börjar bara, det här är skit. Men om du spelar också så kan du göra grupptrycka någon till det.
Med tanke på mycket dåliga spel Oliver spelar så jag tror att han inte kan spela det ens.
Exakt.
Ja, nej. Vi fick faktiskt ett litet inlägg angående förra veckans podd. Som jag nu började prata om och inte har tagit upp på mobilen. Vi fick från DJC. Känd sedan tidigare. Apropå önskespel då. Jag önskar mig ett nytt Unreal Tournament. Vet att det knappast är troligt att det kommer släppas fler spel i den serien. Men jag skulle nöja mig med en remake av Unreal Tournament 99 med modern grafik.
Unreal Tournament. Åh, jag älskar Unreal Tournament.
Jag har bara spelat Unreal Tournament 3 till 360.
Jag har det på PlayStation 3. Det släpptes ju på PlayStation 3 och PC först. 360-versionen kom senare. Så jag har det i hyllan där borta. Men jag spelade ju Unreal Tournament 2004 en massa. Jag har inte spelat ut original Unreal. Det första. Det var story först och främst, inte multiplayer. Jag har inte spelat ut det, men jag vill göra det någon dag. Jag ska se om jag kan få igång det på Linux.
Det hade ju ändå varit kul med någon som, att om Epic hade, är det Epic eller hur?
Ja, det är Epic.
Så att de inte liksom, för att den typen av arena shooters finns ju liksom inte.
Nej. Och det tråkiga är att de avlistade alla sina Unreal-spel.
Why?
För att de inte ville ha dem uppe längre. De skyllde på driftkostnader och skit, men
vadå, men alltså, det är väl inga dedikerade server på dem, eller?
Jag tror det var på några av multiplayer-spelen.
Okej, okay. För jag tänkte bara liksom att de tidiga Unreal-spelen måste ju inte vara P2P,
alltså,
eller?
Alltså generellt sett så tycker jag att de borde open-sourcat. Ungefär som hur id gjorde med Doom 3 och tidigare motorer och sånt.
Mm.
Men jag kan tänka mig också att det kanske är lite juridiska problem med tanke på att typ vartenda spel från den eran gjordes, eller runt den tiden gjordes i den motorn som Deus Ex och sånt, var också Unreal och så. Så det kanske är några lite problem med det. Men fuck you Epic, när jag har pengar så räcker det att bli över.
Ja, men Epic gör väl inga spel längre.
Fortnite.
Förutom Fortnite typ. Och sen typ spel i Fortnite.
Ja. Det är mera Fortnite som en plattform. I princip.
Jag undrar om de har någon så här contingency plan för vad som händer när Fortnite inte är populärt längre.
AI.
AI. Det är liksom, nu kanske de är i ett sånt läge liksom att Fortnite är typ som Minecraft, att liksom att det kommer bara nya generationer av barn som spelar Fortnite liksom.
Mm.
Men det är risken när man sätter alla ägg i samma korg.
Sen tjänar de ju på att i princip 70% av industrin kör Unreal också.
Ja, jo men precis. Så de kanske inte ens behöver ha Fortnite monies. Klarar sig bra ändå. Om de bara ska bli liksom motor ut. Fast i och för sig.
Fortnite är i princip det de tjänar pengar på just nu. För det är inte Epic Games Store i alla fall.
Nej, nej.
Jag vill ha Alan Wake 2 på PC bara för att bencha och så för framtiden. När jag ska få bättre delar och allt möjligt sånt liksom längre fram.
Mm.
Men jag vill inte köpa det på Epic. Jag vill köpa det på Steam eller Good Old Games. Vad som helst utom Epic.
Vet du om det ska släppas på Steam?
Någon det är gång. Epic som är utgivare, så det, jag tror inte det.
Ah, okej.
Okay. Jag hoppas det, men jag tror inte det.
Jag tror inte att jag har nog aldrig köpt ett spel på Epic Games Store.
Nope. Jag löste in ett gratisspel, Subnautica, och jag bara, vänta, jag äger redan det här. Och sen har jag aldrig loggat in på Epic Games Store igen.
Det är liksom... Alltså det är inte så här bara att jag vill bara ha alla grejer på Steam, men jag spelar inte mycket på PC, så att för mig är det så naturligt bara att köpa det på Steam.
För mig, alltså jag är ingen emot att köpa, jag köper ju spel på Good Old Games.
Mm.
Men Good Old Games har värderingar jag tycker om.
Visst kan
jag
också,
har inte köpt dem bara för att.
Du kan lägga in de spelen i Steam va?
Ja då, man kan lägga in dem också.
Kan man göra det med Epic Games Store-spelen?
Jag tror det går, men den kommer ju öppna Epic i bakgrunden.
Ja, precis,
och Epic-butiken är ju också... det är Unreal. Så den öppnar Unreal Engine för butiken. Det är liksom jättestruligt. Och jag tycker inte om det. Jag tycker inte heller om hur de betalar för exklusiviteter och sånt.
Nej. Sen så är det inget fel att det finns någon som utmanar Steam.
Nej, nej. Och jag har ingenting emot det. Men det går att utmana Steam utan att sno åt sig spel. Good Old Games betalar inte för exklusiviteter.
Nej.
Men de har inte heller alla de nya spelen.
Nej, precis. Ja, ja. Men det var väl allt vi hade för idag, va?
Ja, om det är någon Linux-lyssnare som har hört mig prata och hatar mig för valet av distro eller att jag inte är expert eller sånt än. Fuck you.
Oj, tar man ifrån tårna.
Ja, ta din Arch och Element och kör upp den i röven. Jag bryr mig inte. Men du borde använda Gnome istället för KDE. Bla, 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 bla. But, nej.
Det här gick inte åt det hållet jag trodde.
Nej.
Nej, men jag har inte så mycket mer än så.
Nej, inte jag heller. Nästa vecka vi spelar Don Combananza.
Mm.
Är du klar med Death Stranding 2 förresten, Adam? Nej.
Nej. Jag tycker om att leverera paket för mycket för att för hans story.
Men då borde du ju spela Lake. Där du.
Jag började spela Lake. Och jag bara, det här handlar mer om dating. Och så stängde jag av det.
Nej, nu.
Har du spelat Lake?
Ja, jag har Platinum i det.
Ja, okej. Okay. Dredge kan man också spela. Det levererar man också saker.
Dredge är
supercoolt. Simulator.
Har du spelat Dredge?
Plus
jag spelat en del Dredge, sen blev jag rädd.
Okej.
Ja, jag var ju också lite rädd i det. I synnerhet när man blir attackerad av riktigt fula fiskar. Men det var ett otroligt spel.
Mm. Ja, det är inte läskigare än så vad det är, liksom, än vad man ser i början.
Nej, fast man är ju ändå en fegis.
Jag är rädd för att bli rädd.
Okej, jag hade önskat att det var mycket, mycket mer skräckinfluencer. Jag var lite besviken.
Ja, det var inte jag. Jag tyckte det var precis lagom. För det blir liksom så här mysrysligt. Jag fick en jättefin sån här stor musmatta av Jimmy i födelsedagspresent med kartan från Dredge. Det är lite synd för att jag har ju liksom ett sånt där skrivbord som har en hylla som är fastskruvat i sig. Så jag har inte riktigt plats på mitt bord för den på På bredden ja, men åt andra hållet nej. Så nu antar jag att jag måste ha ett nytt skrivbord.
Ja, jag köpte också en musmatta till mig. Så här, då tog jag planetkartan från Outer Wilds.
Också väldigt snitsig.
Mm, väldigt fint. Ja, men tack för att ni lyssnat ännu denna vecka. Vi finns som vanligt på spelsnack.com. Där finns också en enkel till alla ställen vi finns. Som Spotify, Apple Podcasts. RSS-flöden. Ni kan också skriva in till oss antingen på loading.se, spelsnack.com, mejla till kontakt@spelsnack.com eller kommentera på Spotify, Instagram. Det måste vi bara kolla här innan vi slutar helt, för jag vet inte om jag har fått en kommentar på Spotify. Tar det tid såklart. Spotify gör sin jävla tjänst sämre och sämre när man ska kolla på all statistik och sånt.
Shitification.
Oh, det är så...
Skicka ett meddelande om ni vill ha ett specialavsnitt med bara dating i spel.
Ja, det hade man ju kunnat ha. Ska...
Jimmy har gått sönder.
Vi fick faktiskt...
Tryck like om ni också dör av att det är varmt och ni svettas.
Det är jättevarmt. Vi fick faktiskt en kommentar från Dowlord. Jag har också skrivit det många gånger. God dag, angående multiplayer-spel där innehåll är låst till tidsbegränsade händelser. Jag önskar att fler spelutvecklare tar inspiration från Monster Hunter-serien. Där återkommer nästan allt tidigare släppt spelinnehåll 4 gånger per år i samband med årstidsfestivaler. När ett spel sedan nått dess ände sett till nytt spelinnehåll så alterneras nästan till allt som släpps i 2 veckors intervaller ändå tills servrarna läggs ner. Det är ändå bra.
Personligt meddelande till Adam också ser ut som.
Ja, men jag tänkte att vi tar liksom bit för bit.
Jag försökte vara praktisk, ja.
Är det ett hatmeddelande det vi hör?
Ja, han skrev, fuck you Adam, du kan ingenting, Linux, sugballe. Nej. Han skrev, Adam Striking Distance Studios är fortfarande vid liv.
Ja, men det är bra.
Jag minns inte ens vad vi pratade om Striking Distance Studios.
Ja.
Det var inte, det var bara kok.
Vänta. Vad pratade vi om?
Det var något med Xbox.
Vi ska se.
Det här är bra podcast.
Ja, okej. Okay. Det är de som gjorde Callisto Protocol. De är tekniskt sett vid liv, men de sparkar i princip alla anställda.
Ja, just det. Okay.
Så ja, de är vid liv, men om det är typ 10 personer som är i en skafferi. När de var flera 100.
Callisto Protocol var också inte ett bra spel.
Nej.
Det var faktiskt, jag tror till och med att jag kallade det fruktansvärt.
Det var till och med tråkigt att titta på.
Ja, det var inte bra alls.
Jag uppskattade den här spelaren, men jag tyckte inte det var bra alls. Men jag spelade igenom det.
Men i alla fall, bra att
det
man
där
har...
hängde inte ihop alls.
Det är science fiction och man fick klubba ihjäl folk, det är bra.
Jag önskar att fler spel hade bottar också. Alltså fler multiplayer-spel hade bottar matcher. För då är det så att, okej, men när servern läggs ner, då kan du fortfarande spela mot bottar om du vill.
Ja.
Alltså det hade kunnat varit liksom en grej.
Jag hade gärna önskat till exempel att Rematch hade haft det. Jag tror att vi nämnde det förra veckan, liksom att man känner att det hade varit skönt att kunna gå in i liksom ett datorläge och alltså, möta icke-mänskliga motståndare. Alltså dels att man kanske lär sig någonting av det och liksom datorns taktiker, eller man ska säga. För nu blir det väldigt lätt att folk fixerar väldigt mycket på en specifik sak. Ett tag var det liksom att man skulle skjuta upp i väggen och sedan ta bollen på volley. Nu sist så var det att det är väldigt många som kör någon form av skurkaktig maskningstaktik. Så att de försöker locka upp en. Så att de bara ska kunna skjuta upp till en medspelare som liksom står parkerad vid mål.
Mm.
Ja, sen är det jobbigt att utveckla bra AI också, kan jag tänka mig. Alltså...
Ja, det finns en video från Super Bunny Hop, jag har för mig det var, som gjorde en video om historien om bottar i spel. Lite hur det började och hur de gjorde och sånt, och sen lite förklaringar till var de tagit vägen och sånt. Den var ganska intressant. Det var länge sedan jag såg den, men jag kan rekommendera att kika på den.
Men jag tänker att det kan vara bra i övningssyfte också, bara i ett sånt här spel. För att visst, man kan spela mot mänskligt motstånd, men problemet är ju fortfarande att man stöter ofta på de här egotrippspelarna som alltid bara ska göra mål var de än står på planen. Det spelar liksom ingen roll om de själva står i mål eller de står på sin egen planhalva otaktiskt placerat, eller om de liksom står i hörnet på motståndarens planhalva. De ska göra mål till varje pris var de än får bollen och inte passar. Det kan vara väldigt frustrerande, och det känns liksom då som att man springer runt som en, alltså, skollad iller och bara försöker få tag på bollen medans ens medspelare inte alls hjälper en på traven utan liksom bara fokuserar på sig själv.
De hade inte försvunnit om bottar hade funnits.
Nej.
Jag är 100% säker på att man hade stött på dem. Jag tänker bara för egen del hade bottar varit bra så man kan liksom träna.
Ja, men det var ju det jag menade.
Ja, ja, precis. Men jag tänker att de människorna som bara spelar ego, de kommer spela ego oavsett.
Jo, men jag bara menar att då kanske man kan utveckla sitt spel lite grann, att det blir liksom ett annat flyt. Så att då kanske man lär sig lite mer istället för att bara springa runt och jaga bollen och aldrig få den.
Ja, precis. Ja, men så.
Alltså visst, man kanske får den några enstaka gånger, men om man vill liksom lära sig ett bra flöde i ett passningsspel och man aldrig får en passning, då blir det ju väldigt hög frustrationsnivå.
Precis, då blir det ju svårt att lära sig om man inte får bollen. Så
är det. Det är väldigt sant.
Ja, men bottar är döda. Jag kan inte komma på senaste spelet det fanns bottar i.
Battlefield-spelen har bottar för att fylla ut matcherna.
Va?
Mm. De hade det i Star Wars Battlefront 2 också.
Men de har inte haft, det fanns väl inga bottar i femman, va? Det måste vara nytt för 2042, eller?
Det första spelet jag såg det i var Battlefront 2.
Ja.
Från dem.
Ja, men då
har de ett generiskt namn och så står det typ AI efter.
Just det, men jag tror inget Battlefield innan 2042 haft det, tror jag. Alltså, sen Bad Company-spelen framåt.
Nej,
jag vet inte. Jag vet inte hur 1943 och Battlefield 2 hade det.
Nej, det var inga bottar, jag tror inte.
Nej, men det hade... Men det, och som sagt, det kan ju också lösa det när liksom spelarbasen blir mindre. Att ha lite bottar i också. Och sen, för Fortnite har ju bottar till exempel. Har du inte spelat på länge så hamnar du in i bottmatcher.
Ja, jag kommer ihåg första gången jag körde Fortnite när de bytte till Unreal Engine 5. Jag ville prova, åh fan vad bra jag är!
Ja, men man bara, nu är det ju jättelätt. Du vet. Så det finns ju ett syfte. Men tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka, hej då!
Puss i ljumsken.
Farväl.